Spelsnack avsnitt 643 idag. Jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Adam.
Hej.
Och Douglas.
Hallå där.
Och Oliver.
Jag fattar inte. Hur kan någon som har 12 års erfarenhet av kundbemötande vara så jävla tråkig när han säger hej?
Jag får inte betalt för att säga hej till er. Fuck off.
Nej, Oliver, du är så jävla snål. Vi vill ha höjda löner.
Nu var det... Ja, ni ska vara glada för boss, det
men
ni
får. Bossen. Du är väl bossen?
Ja, jo. Ja, det etablerar precis, vi nu denna
sekund.
Jag tror
att vi ska bli fackligt anslutna här och, liksom, och prata med HR.
Mm.
Men nu sa han i alla fall hej. Vilket är liksom ett mirakel. Så jag kanske inte borde klaga för mycket.
Men jag kan väl också tänka sig att det här kanske är så Adam bemötte kunder. Han kanske var liksom typ Elgigantens house. Skitotrevlig men asbra liksom. Så han bara, där är killen som är så jävla otrevlig men han kan sin sak.
Han vet exakt vilken tv man ska ha.
Jag var tanters dröm. De älskar att få hjälpa mig.
Ja, men jag kan tänka mig det. Men här bara liksom, vi är inte lika mycket värde som de här tanterna för dig.
Nej, de betalade som sagt.
Vi är inte värda ett entusiastiskt hallå. Du behöver inte ens vara liksom hallå alla, jag kommer vara här. Utan bara ett liksom normalt tjena.
Ja, men det är för att chefen suger.
Ja.
Ja.
Vi kan inte leva i ett samhälle där ditt är det normala, Oliver, där. Hallå, eller?
Vi borde göra en podd där regeln är att vi måste ha den energin genom hela avsnittet.
Du kommer inte orka säga något resten av avsnittet.
Prata i upptempo så Adam är tyst hela tiden.
Jag kommer bli diskvalificerad.
Men nu jävlar, nu ska vi prata om spel idag, sen nu!
Jag spelar Halo när jag väcker med!
Amanda Papalatro, kom igen!
Mm. Jag har aldrig pratat så intensivt i hela mitt liv.
Fast du har faktiskt inte spelat Balatro senaste veckan, så att...
Nej, men jag har ju min fix.
Det har du i och för sig. Men vi ska inte prata om Balatro den här veckan, och vi ska inte prata om massa spel som vi har spelat den här veckan. För att nu ska vi
eller ska
göra det...
vi?
Nej, Amanda, tyst. Nu ska vi göra det vi gjorde, det vi hade planerat att göra förra veckan. Innan Oliver behövde akut ta hand om sitt barn.
Ja, jag har spenderat den veckan på sjukhus. För att Williams blindtarm behövde opereras ut akut.
Olivers son har klena inälvor.
Ja, vi fick fixa det.
Men det du var väl bra. Där vi kom hem på honom, Adam.
Vi kom hem på fredagen. Så, och han är lite bättre varje dag och han är på bra humör. Så att, ja.
Har du låtit honom vinna lyckanskningar? Har du låtit honom vinna lite extra nu i tv-spel?
Nej, och vi spelade hockey på sjukhuset. Och han blev genuint upprörd över att jag smiskade honom i airhockey. Liksom, ifall jag blockade hans skott så var det bara sluta fuska! Hur är det att fuska liksom? Jag kan inte hjälpa att jag är bättre. Jag har 30 års erfarenhet av att vara bra på grejer. Mer än dig. Du är bara sex. Det är okej att inte vara lika bra som farsan. Men ja.
Så jag fick Oliver också två lägen. Det är att jag gör det inte eller try hard.
Nej men jag släppte ju in så att han alltid var åtminstone en poäng under. Men jag kunde inte låta honom vinna.
Det bygger karaktär.
Ja. Ja, men det är sånt som bygger karaktär. Mm. Att akut opereras och sen få stryk.
Det är viktigt.
Det är faktiskt viktigt. Men det är också viktigt att lära sig att vinna. Annars blir man som mig. Vidrig.
Nej, men jag tror att man kan inte lära sig att vinna om man inte är okej med att förlora. För om du liksom bryter ihop så fort liksom du får lite motgångar, då kommer du aldrig komma någon vart i livet.
Hur har du inte lärt dig att vinna? Du har ju vunnit.
Jag vet.
Jag förstår inte.
Nej, men jag har inte lärt mig att vinna snyggt. Jag är vidrig när jag vinner.
Ja, det är i och för sig sant. Så där sa du något.
Jag går emot seger igen här i Fancy Critic, känner jag. Jag har planeterna i min linje. Det är oroväckande. Nej. Douglas, ordningen är återställd.
Jag vill bara säga en sak som är väldigt viktig för den här poddens framtid. Och det är att det var jag som vann i minigolf.
Ja, när vi spelar minigolf så vann Amanda. Precis. Jag var sämst. Men jag är inte bra på minigolf så att jag bryr mig liksom inte riktigt heller.
Vann bara default för att jag inte var där.
Alingsås minigolfbana är inte den bästa, måste jag bara säga.
Nu är materialets fel.
Det finns mycket att önska. Nej, men fan, min boll fastnar ju mellan liksom ett hinder och väggen. Liksom. Och det var inte meningen, för den var lös. Så det, var lite, det var inte därför jag förlorade. Alltså, jag var uppenbar, alltså, jag var sämst med råge. Liksom, så att det är liksom inte så.
Men, jag tänker inte hänga ut det med hur många poäng det var. Men det var en del.
Alltså så här, om vi säger poängen så är det till min fördel. För att jag får att låta värre än vad det faktiskt var.
Ja.
Ja, precis. Men det ska vi inte prata om den här veckan. Men minigolf kan vara kul, inte i Alingsås.
Jag hade jätteroligt faktiskt. Och sen så fick jag glass.
Vi ska prata. Vi har gjort egna listor liksom så här, lite som ska lyssnarna kan lära känna oss liksom beroende på vad vi sätter listor olika spel i olika kategorier då. Så det finns en så här på grids.fun så finns det en grid som heter About Me Video Games med olika kategorier som jag fyllt i. Jag tänkte jag läser upp kategorierna så att ni har en aning om vad vi faktiskt kommer prata om den här veckan. Och vi alla har fyllt i den och vi kommer diskutera allt så här.
Men hur många kategorier var det nu Jimmy, egentligen? Var det 12 eller var det 15?
Var det 20.
Ja, det var 20.
Ja, precis. Jag bara, kom det 15? Hur off var jag förra veckan? 20 var det.
Det var exakt vad du gissade
ja,
på.
Ja, precis. Men nu är det... Ja, precis. Så jag var off. Vi har 20 kategorier och dessa är... favorite game, best story, favorite art style, biggest personal impact, best combat, overhated, underrated, overrated, needs a remake, criminally overlooked, favorite protagonist, favorite antagonist, best soundtrack, best multiplayer, not usually my thing, but ... turn my brain off, best with friends, best retro game, nostalgic childhood game och games everyone should play. Och jag tänker att vi ska
inte
köra igång.
Inte världens lättaste att fylla i.
Det var faktiskt otroligt svårt. Och sen så märker man ju också att man liksom typ... Jag är liksom fast någonstans där typ 2011. Det var typ peak gaming för mig. För att det är mycket av spelen som kommer just från den eran. Och jag bara säger, jag måste ha några liksom nyare spel också.
Bara första kategorin liksom, favorite game. Jag vet, för dig är det lätt, det är ju Double Dash.
Ja, absolut, det var det lättaste. Jag bara, det var det första jag fyllde i och sen så bara... Det var liksom inga problem.
Vi kan hoppa över Jimmy på den och alla bara säger det i kör.
Men ja, det, inte ens det liksom var jättesimpelt.
Nej, men så jag känner ju ofta när jag sitter med såna här grejer att jag undrar ju om jag spelar spel ens överhuvudtaget. Men jag har ju inget att sätta på den här. Jag kommer ju inte ihåg någonting när jag liksom väl ska anstränga mig. Så sitter jag liksom och scrollar i gamla listor och topplistor och håller på. Bara, just det, den här passar ju jättebra i den här.
Mm. Ja, man har behövt påminna sig lite. Men vi kör igång, va? Vilken ordning kör vi? Förra gången innan jag behövde dra så börjar vi med Douglas. Ska vi börja med Douglas?
Jag känner att Douglas är manad till att vara först. Ja. Så. Nej. Så vi bestämmer bara att det är Douglas först. Douglas, vilket är ditt favoritspel?
Favoritspel? Jag brasklappar nu och kommer inte liksom vela så fram och tillbaka, men vi alla hade ju säkert liksom behövde bolla fram och tillbaka alla kategorier och så vidare och ställde spel mot varandra och sådär, så att från härifrån så kommer man säga titlarna och sen så får man argumentera för det, men det finns ju såklart jättemånga olika alternativ och svar, inget rätt och så vidare. Jag kommer i alla fall fram till att mitt absoluta favoritspel genom alla tider av det jag har spelat är The Witcher 3. Och anledningen till det vad behöver man egentligen säga? Det är en fantastisk protagonist, det är en jättehäftig värld, jättemysig att bara upptäcka och leva i, uppdrag som är de mest välskrivna liksom, i branschen, sidouppdrag som fyller funktion, stridsmekanik som är rolig och utvecklande, skillträd som inte är överväldigande men ger en stor variation, mycket omspelningsvärde. Jag tror jag är inne på min femte genomspelning eller något sånt där, eller omspelning. Bara har alltid det här som en snuttefilt och kan alltid falla tillbaka på det när allt annat känns tungt i livet. Så The Witcher 3 finns alltid där och ställer upp. Det är ett fantastiskt spel från start till mål.
Jag tror en grej är det som... Oh, säger du.
Nej, jag skulle bara säga Witcher 3 är fantastiskt. Och Jag kan absolut respektera det som val för favoritspel.
Jag håller på att spela om det nu. Första gången sedan det egentligen var nytt. Liksom min senaste achievement var från 2016. Så att det är liksom ett tag sedan. Och det är verkligen så. Jag tror att det de har lyckats absolut bäst med liksom, det är ju hur världen känns liksom inte tom. Den känns väldigt så att den hänger samman. Liksom, och liksom att man inte heller typ... Alltså det är en ganska hemsk och mörk värld och det händer ganska hemska saker, speciellt när man liksom att man är egentligen i efterdyningar av ett jättestort krig. Och det är liksom, man ser slagfält och det är kroppar överallt, man ser hur folk påverkas av det, liksom de skyr liksom inte undan med det, vilket jag tycker är, alltså det gör ju, alltså det ger spelet en edge som inte många andra utvecklare gör liksom med man tänker open world-spel. Jag tror att det närmsta som kommer liksom, det närmsta är egentligen Rockstar med Red Dead Redemption 2.
Jag gillar att jag har liksom val som inte omedelbart är gott och ont.
Yep.
Och att du vet inte ens vad liksom implikationerna eller konsekvenserna kommer vara för en liksom mycket senare. Och så blir allt spännande.
Ja, ibland så kan du få ett uppdrag där du liksom säger att ja, men så jag var på ett uppdrag häromdagen. Liksom, ja, men klarar det. Får så här, uppdraget är klarat och allting. Och sen springer jag därifrån. Och sen helt plötsligt har man ett gallskrik från huset liksom. Det hade ju lätt kunnat missa att bara springa vidare på. Men då gick jag tillbaka och sa, vad fan var det som hände? Liksom. Alltså det är otroligt bra.
Jävligt cool värld bara också. Av författaren Sapkowski. Andrei Sapkowski. Ja, väldigt...
Just att det...
bara en häftig värld att utforska.
Mm. Och sättet det bygger ihop med böcker också. Nu vet jag att han är lite kritisk till just spelen sånt där. Kanske också för att han inte fått en så stor del av kakan som han ville ha. Men jag tycker den bara hedrar liksom verken. Och bygger, det är ett bra grundmaterial som man verkligen har tagit tillvara på. Och presenterar på ett väldigt bra sätt. Jag har ju spelat igenom. Jag spelade igenom The Witcher 1 också. Och The Witcher 2. Så det är en serie som ligger mig väldigt, väldigt nära och varmt om hjärtat. Och... läser liksom böckerna nu i efterhand och tycker det, ja, det är fantastiskt. Jag förstår varför man gjorde spelet av dem.
Och jag tycker
inte specifikt just de berättelserna då, men att man liksom byggde på det grundmaterialet.
Ja, mm. Och om man tänker då också liksom, hur de två första böckerna är uppbyggda så är det ju i princip, alltså man kan ju se där liksom, förmodligen har de tänkt på det när de gjorde siduppdraget. Liksom att det här ska inte bara vara någonting för dig att liksom ha att göra, utan varenda uppdrag har liksom en story kring sig som liksom egna cutscenes och allting. För det är också något som slår mig just nu. Jag bara, jäkligt mycket liksom mellansekvenser i spelet. Liksom där folk pratar med varandra. Och det är liksom ingenting så att du bara står och liksom... Ja, men typ som Assassin's Creed. Ofta du står och lyssnar liksom och ingenting annat händer. Men där liksom det framar allting. Och det är liksom och så hur mycket dialog som helst som är skriven. Och är det verkligen...
Det som det också är ett helt otroligt spel. För att avsluta det här så att vi hinner gå vidare på alla våra 100 kommande spel. Men att... Det som ändå talar till spelets fördel också att det är bättre ju fler gånger man spelar igenom det. För lite grann att man fattar vad som händer. Så här, Gwent försäljare brinner inte upp i sina hus så man missar de korten. Det liksom, man har koll på sådana här små grejer och kan liksom spela det snyggt. Och så där. Det är väldigt cinematiskt och man kan göra det till en, liksom, ja, en egen film på något sätt. Och det är också så här, ju mer man spelar desto bättre blir det. Liksom. Varje genomspelning är bättre än den förra.
Mm.
Väldigt emotionellt tillfredsställande spel också, rent storymässigt.
Ja, gud ja. Verkligen. Och så måste jag ändå bara säga, alltså röstskådespelaren till Geralt, alltså vilket kanonjobb han gör.
Ja, Doug Kako.
Ja, så de hittade verkligen perfekt röst i den karaktären.
Looks like rain.
Ja, det är jätteroligt. Bara öser
regnar. Polackerna gillar inte honom.
Nej, va? Men polackernas Geralt låter ju bara, han är bara en dude, han låter som vilken slav som helst.
Ja, jag kan inte föreställa mig någon annan.
Notera att det här är alltså Adams åsikt. Vi alla delar inte den.
Alltså, han låter väldigt tråkig för oss. Men det är också en sån här kulturell grej.
Ja. Ja, men skitbra Douglas. Kul med lite Witcher-kärlek.
Vet du vad, Jimmy. Jag vill ha dig nu.
Va? Varför jag?
Du är alltid sist. Aha, på de här grejerna. Ja, men,
sant.
Jag vill ha dig nu.
Okej, okay, okej. Okay. Då är jag två.
Kanske. Ja. Hos dig.
Okej, mitt favoritspel, redan spoilat av vissa.
Jag var... Inte för att jag har tittat på din grid, jag bara känner dig.
Ja, alltså, jag funderade också på att jag hade kunnat lägga in Minecraft där. Men mitt favoritspel är ju Mario Kart Double Dash. Alltså det är någonting som gör att jag alltid återgår till det spelet. Jag vet liksom inte varför. Jag bara tycker det är så jävla kul. Det är alltså mitt favorit Mario Kart. Och det är bara kul att köra. Jag älskar den här liksom bilmekaniken. Man är två förare i en bil och man liksom sladdar i kurvorna. Så man kör i typ fyrspann med hästar. Sen så har ju liksom typ, alltså Mario Kart 8 är ju liksom en stark tvåa liksom på brädet kan man väl säga, alltså inom serien. Mm. Men jag vet, det är någonting med Double Dash som gör att det är liksom bästa battle-läget. Jätteroligt att kunna sätta ihop liksom att man får köra en kupp med alla banor i sig liksom. Och jag har den liksom på Steam-decken, så jag spelar ju det här spelet. Alltså, med jämna mellanrum fortfarande. Nej, men det kan vara så att, fan, jag vet inte riktigt vad jag ska spela, jag kan snart gå och lägga mig något. Så att, men jag kan köra en kupp i Mario Kart Double Dash. Och så bara hoppar man in på Steam-decken och så kör man.
Min uppfattade så här, Mount Rushmore av spel för dig är Double Dash, Minecraft, Hollow Knight och The Outer Wilds.
Faktiskt en rätt så bra... Nu har jag inte tänkt på det, men de fyra är liksom, ska absolut kunna slåss om platserna där uppe. Alltså.
Om Mount Rushmore hade haft fyra huvuden så hade den femte varit Battlefield 3.
Ja, nej, det tror jag faktiskt inte hade haft.
Nej, okej. Okay. Det är det jag associerar med dig.
Ja, liksom. Ja, men Battlefield 3. Nej, men Battlefield 3 är skitbra, men det går ju inte att spela ihop på PC, i och för sig. Kör multiplayer. Men jag är så här konstig, jag tycker att multiplayer var ju bäst på 360 för att det var mindre spelare.
Det är så spelantalet, så funkar det, så funkar
inte. Men det funkar inte, Adam, när det blir
jo, fler
spelare.
Jo, för det är större banor. Ja, de är 64
Rush.
Spelare.
Inte i Rush. Nej, men... inte i Rush. Rush är det bästa läget i Battlefield 3, är det hur, Oliver?
Ja.
Ja, precis.
Rush fungerar ut. Fuck off. Gå vidare.
Nej, Rush fungerar. Jag vill inte ha det här spel eller fler i Rush. Det blir liksom, det funkar inte. Det funkar inte för att folk gör inte det de ska. Men det behöver vi inte diskutera.
Jag tyckte att jag var krigsstigen idag. Ja.
Adam, vi hoppar till dig näst.
Det här med liksom favoritspel, det är något som ändrar sig från dag till dag, vecka till vecka.
Warhammer-spel, tror jag.
Nej. Nej. Men, så, och jag liksom, vilka är det liksom, som man faktiskt tänker på, som man tycker är bäst hit och dit? Men jag tog ett spel som ändå jag spelade hyfsat nyligen.
Jag får bara säga, för jag tycker det är jättespännande, för att jag har en känsla av vilket Jimmys favoritspel är, och jag har en gissning på vad Amandas favoritspel är. Batman. Och jag har faktiskt ingen aning om vilket ditt favoritspel är.
Nej, för du tror jag är en grottmänniska som bara vill ha unga bunga action.
Och han har ju inte helt fel, men vi går vidare.
Nej, men det som jag faktiskt tog som mitt favoritspel just nu är faktiskt Disco Elysium. Ja, alltså det är ett spel som jag tänkt väldigt mycket på sen jag blev klar med det. Och det är ett spel som har oerhört mycket att säga på ett fantastiskt sätt och har en av de mest intressanta liksom rollspelsprotagonisterna i något spel jag var med om. Och det är också ett spel som är väldigt moget på ett sätt och diskuterar liksom samhällskonflikt och politik på ett väldigt intressant sätt. Och faktiskt bryter ner olika ideologier i sina beståndsdelar och reframar dem, särskilt med när man genom spelets gång kan välja att ansluta sig till en politisk rörelse eller något sånt. Och spelet i princip, de karaktärerna man prata med genom de liksom storylinesen hjälpen dekonstruera och se, okej, vad handlar faktiskt fascismen om? Vad handlar faktiskt kommunismen om? Och liksom sådana saker. Så det är ett fantastiskt spel som jag verkligen hoppas att liksom alla spelar eller ger chansen.
Hans riktiga favoritspel är Duke Nukem. Men han har fått erkänna det.
Forever har faktiskt några kul saker, men det är ett spel man skrattar åt, inte med.
The peak. Ta ut en bajskorv i toan.
Ja.
Disco Elysium är ett väldigt imponerande spel.
Ja.
Mm, jag borde spela.
Mm, jag måste spela klart det.
Ja, jag har ju nedladdat nu, men Witcher, alltså fan, snart 70 timmar in i Witcher 3 liksom.
Du kan ta det i gapet där du känner att ah, jag väntar lite innan expansionerna.
Mm, ja, jag borde.
Vill Amanda berätta sitt nu?
Nej, det vill jag inte. Jo, nej. Men det kan jag göra, absolut.
Nej, okej då.
Jag är utesluten nu själv från avsnittet. Nej, men alltså, min tanke med den här listan idag, det är att inget spel ska upprepas.
Samma här.
Så det är liksom flera spel som jag tänker så här, ja, men det här hade kunnat vara favoritspelet, det här hade kunnat vara bästa berättelsen, det här hade kunnat vara ett spel som alla borde spela och så vidare. Men jag har liksom försökt att få så att det ska vara olika. Och som favoritspel sätter jag Celeste.
Mm.
Det är lite,
ja, okay,
mer ett modernt favoritspel.
Som
alltså,
jag trodde.
Det kanske kommer, eventuellt. Men precis som jag sa tidigare, alltså Batman Arkham Asylum är ju ett sånt spel som jag skulle kunna sätta på jättemånga kategorier.
På alla.
Men det blir en så tråkig lista. Ja, men precis.
För att fråga om det är
överskattat.
Ja, precis. Är det någon av oss som har dubbletter?
Jag har en dubblett, tyvärr.
Jag har ingen dubblett.
Nej, okej. Okay. Så Adam har en. Då har vi varit på samma plan, liksom, att vi försöker,
ja,
liksom, ha
precis.
En. Ja,
men precis. Jag tänker att det är liksom roligast så.
Kommer med double dash överallt. Best, ja, story, best art, biggest personal impact, best combat.
Nej, men just Celeste känns ju som ett, precis som jag sa tidigare, mer modernt favoritspel. Det är ju liksom ett favoritspel som kom några år in i min karriär, eller vad man ska kalla det, som spelrecensent. Och då kände man ju liksom ändå att man hade sett en hel del redan. Men det tog mig verkligen med storm och gjorde liksom någonting helt annat med hur det berättar sin berättelse, vad det vill säga med spelet, hur det liksom inkorporerar svårighetsgraden i narrativet. Det finns så mycket fantastiskt med det spelet och det är liksom så många lager som man kan skala av i hur hela spelet är uppbyggt och vad det liksom grundar sig i. Så det är verkligen ett helt magiskt spel. Så jag tycker naturligtvis att folk borde testa om man kan. Och om man till exempel är helt ny när det gäller tv-spel så kan man jättelätt justera svårighetsgraden så att det liksom är hanterbart även för oerfarna spelare. Och det tycker jag också är fantastiskt för att det är ett ganska svårt spel. Det är på många sätt ett jättesvårt spel, ett asigt spel där man liksom stångar huvudet mot väggen egentligen. Men det är fantastiskt. I just den envisheten.
Ja, din round Mushmore som jag visualiserar är Arkham Asylum, Celeste, Mario 3 och här blir det svårt, antingen Horizon eller Citizen Sleeper.
Ja, men alltså, du är väldigt rätt på det, får man väl ändå säga. Jag har liksom aldrig tänkt på mitt eget Round Mushmore. Men det låter rimligt, absolut.
Och Adam, om jag hade varit tvungen att gissa en för dig så hade jag gissat Mass Effect 1.
Det är jävligt bra. Det jag har ju spelat om det nyligen, jag älskar det.
George Washington på alla.
Men det är väldigt flawed, men det är ett spel jag har väldigt nära hjärtat. Det är fantastiskt bra.
Douglas, jag känner inte dig lika väl. Vi är ju i början av våran, ska man säga, buddy-buddy-ship. Så att jag har ingen Mount Rushmore för dig. Det är ju typ alla olika EA Sports-spel.
NHL 2004.
NHL.
FIFA, NHL.
NHL 2004 var dock jättebra. Det var riktigt bra.
Adam, vilket spel är mitt favoritspel? Gissa.
The Last of Us Part 2.
Douglas, vilket är mitt favoritspel? Amanda.
Devil May Cry 5.
Jimmy.
Jag vill inte säga Last of Us. Även jag tror att det kan ligga högt upp. Men jag skulle nog kunna säga typ Half-Life 2.
Mm. Mitt favoritspel är Resident Evil 4.
Asch.
Ah, originalet eller remaken?
Originalet.
Mm.
Rätt svar.
Även om jag tycker att remaken är svinbra också. Men originalet är alltså... Vi har alltså hela jävla... shooter slash action äventyrgenren har typ allt att tacka det spelet för. Och för mig stod det mellan, jag är lite förvånad att ingen av er sa Ocarina of Time, för att det är typ det jag har sagt i hela mitt liv.
Ja,
det
ja, jag går bara ett trollsvar så.
jag har haft tre olika iterations på den här listan och i två av dem var Ocarina of Time här. Men så har jag liksom typ funderat lite extra. Och jag bara... Alltså Resident Evil 4 är typ odödligt. Det är nog det spelet jag äger mest versioner av. Jag har det på varenda jävla plattform det har släppts på i princip. Utom
iPhone. Vilket är den bästa versionen då?
Ja, alltså alla är typ samma. Alltså det är originalversionen och så är det Wii-versionen och det är de två versioner som finns. Många säger Wii-versionen och det gjordes faktiskt väldigt bra så här light gun mechanics i det spelet. Och det funkade väldigt bra, men jag är mindre förtjust i viftandet och Wii som konsol överlag, så att jag skulle bara säga att alltså den mest högupplösta versionen som finns. Det är väldigt lite som skiljer de olika versionerna åt.
Wii-versionen var awesome.
PS2-versionen är dålig. Det är den sämsta versionen. Men ja. Jag tjötar jämt om Resident Evil 4, så jag känner inte att jag behöver etablera eller vill säga snacka mer om det. Elaborera skulle jag säga.
Då är vi tillbaka till Douglas. Och då går vi in på kategorin Best Story.
FIFA.
Det är en bra story. Mitt ljud är nog för övrigt lite svajigt i detta avsnitt, vilket jag är medveten om. Jag sitter ute på en ö utanför Härnösands kust och spelar in på en datamick. Så om svar och sånt försvinner bort, jag ser på min mätare att det inte riktigt fångar upp alla ljud och sånt där. Men när andra är tysta och jag pratar, då fångar den upp, så det är någon kaiko-inställning. Så att, om jag är väldigt tyst i avsnittet så är jag egentligen inte det. Men ja, det kanske är bra att jag är tyst också. Med det sagt, lobbade lite fram och tillbaka, men jag tycker att sättet den presenteras på och det emotionella liksom payoffen på något sätt, så jag kan inte bortse från det läste oss. Part 1 som den bästa historien. Jag vet, det är en väldigt liksom mall 1A, ta dig från en stad till en annan, akta dig för zombier och så vidare, men det är någonting med bandet mellan karaktärerna rakt igenom. Joel har aldrig varit en favorit hos mig, men jag tycker bara sättet det porträtteras på och alla frågor som berättelsen ställer om mänsklighet och allt vad det innebär sådär. Det är en så himla tydlig berättelse. Den går liksom att förstå. Man behöver inte ha någon liksom examen i någon form av språkvetenskap, utan man kan följa med från början till slut, och det är spelets styrka. Så att där tycker jag att man gjorde en enkel historia och berättade den på ett effektfullt, ganska avancerat sätt. Så ja, läste vad som har lämnat avtryck och någonting man tänker på liksom även nu för tiden. Sådär. Så att ja, det är nog den bästa historien jag har tagit del av.
Men Naughty Dog var också så himla bra på just i läste vad det här med att de slutar liksom aldrig berätta sin berättelse, även i de delarna du spelar liksom. Alltså Ellie och Joel, de pratar ofta med varandra, de kommenterar saker som händer, så det gör ju liksom att de här liksom, vad ska man säga, längre delarna där det egentligen bara springer och lootar grejer för att du behöver ha resurser, gör ju att det känns inte som att Jag orkar inte leta efter spika längre liksom, utan det är liksom, mm. även när man spelar om spelet så vill man fortfarande liksom gå igenom och titta överallt för att man vet att liksom de pratar och det bygger liksom, de bygger relationer med de här två karaktärerna hela tiden.
Det är då Ellie drar fram sin vitsbok.
Mm.
Ja.
Nej.
Och sen finns det ju även delar i part 2 sådär som fångar upp det på samma sätt, men jag tyckte att part 2 var lite för... Ja, men part 2, den är också bra. Alltså jag kan inte säga något annat. Bör spela om det någon gång, sådär. Men just part 1 är liksom ändå slående, sådär. Och ja, de utnyttjar liksom spelmediet på ett väldigt effektivt sätt som man kanske inte har sett förut och sådär. Man har ju varit med om, som du var inne på Jimmy, med dialoger och sånt där som har drivits till exempel i GTA och sådär. Men då tycker jag ofta det är ganska svårt, för då ska man ha koll på trafikreglerna samtidigt som man lyssnar på någon tjomme som drar massa slang och sådär, så att läste av sig lite lugnare sådär i sitt berättande. Varje ord betyder något, och det är ganska häftigt.
Men The Last of Us känns ju så himla mycket som ett perfekt avvägt spel. Naturligtvis så finns det problem med liksom den tidens uppbyggnad i striderna och liknande. Men när det gäller The Last of Us Part 2 så blir ju liksom problemet att det är ett för långt spel. Och det känns ändå som att det finns delar som är överflödiga. Jag känner aldrig att det finns delar i första spelet som man hade på samma sätt kunnat omkonstruera eller ta bort eller liknande. Utan det känns verkligen så perfekt avvägt, och jag tänker ändå liksom att det finns många saker som man skulle kunna grotta ner sig i mer, till exempel Bill som man gjorde i tv-serien på ett alldeles fenomenalt sätt. Men man lämnas liksom med sina egna tolkningar och tankar och så. Det behöver ibland inte vara mer eller större. Sen så kan det finnas fantastiskt material kring det. Men jag tycker verkligen att det är liksom en otrolig berättelse. Även om vissa delar av den kanske känns gjord, så känns inte spelet gjort.
Verkligen så. Jag var också nära i den här kategorin, sett att till exempel ny versioner av God of War och sådär. Men det är oftast, ganska ofta många spel kräver mycket så bakgrundskunskap kring mytologi och annat sånt där för att verkligen få ut maximalt utav en upplevelse. Man behöver inte kunna något innan man läste av oss. Liksom, alla kan spela det. Alla kan njuta av det. Väldigt mänsklig historia i en omänsklig värld. Jättebra.
Jag tror för mig så handlar hur bra en story eller vilket verk som helst egentligen handlar om liksom utförandet snarare om, för att det största argumentet man hör emot Last of Us som ett av de bästa liksom, en av de bästa berättelserna i spelmediet är att ah, men det är bara typ, det är bara film, eller det är bara Children of Men eller The Road, och det är alla de här grejerna liksom, att ah, men det har gjorts förut. Och jag känner att alltså allting Tarantino någonsin gjort är en rip-off på någonting annat. Och det erkänner han liksom. Han himlar inte med att ah, men jag snor från mina favoritförfattare och så liksom, de bästa konstnärerna snor. Någonting han, liksom, han är känd för att ha sagt. Och ändå skulle jag säga att alla hans filmer känns extremt unika Tarantino liksom. På samma sätt som det här spelet är av på ett makroperspektiv, så är det liksom en berättelse som har berättats 100 gånger förut. Men det görs så liksom självsäkert och med sån fingertoppskänsla att liksom det finns inget spel tidigare som har gjort det på. För att spelet jag har valt i den här kategorin, hade jag tagit en mellansekvens från det här spelet och visat mina föräldrar, så hade de garvat läppen av sig. För att det är liksom bara, det här kan man inte ta på allvar. Bara, skådespelet är horribelt. Det är bara det är bara jätte-uncanny, och bara, det där är liksom en typ plastgubbe som rör sig konstigt och pratar flummigt. Medan Last of Us är liksom, alltså det, min mamma, jag kommer ihåg när jag spelade, jag satt hemma och spelade, och hon kollade igenom hela spelet och var liksom precis lika enamored och inne i det som om det vore en tv-serie. De karaktärerna är äkta på ett sätt som väldigt få spelkaraktärer innan dess var. Och det är liksom, det är både det är regin och det är också givetvis skådespelarinsatserna av Troy Baker och Ashley Johnson. Så jag har inte...
Det känns som att Last of Us liksom satte röstskådespelarna lite på kartan.
Ja, de blev stjärnor liksom.
Ja, jag kände lite att det var... Visst, man visste sen Nolan... Alltså man har ju koll på liksom vissa röstskådespelare sen innan. Men just liksom att... Jag kommer ihåg att IGN gjorde väldigt mycket med röstskådespelarna från Last of Us som satte dem lite liksom i framkant. Och sen det så tycker jag att man pratar ofta mycket mer om röstskådespelare till olika spel. Man liksom känner igen dem. Så att det känns som att någonting att Last of Us startade där också. Att man, då började även liksom att så här, okej, men nu kan vi liksom också ha kändisar som röstskådespelare som liksom känns mer igen än tidigare.
Ja, men det är ett spel som har kommit i en viss teknisk nivå och att de har liksom hantverkare som är så pass kapabla vid det laget att de vågar liksom förlägga mycket av vikten i, eller kontexten i en scen bara på minspel och kroppsspråk och sådana grejer. Vilket i tv-spel inte alltid är en grej. Men det kan man, Witcher 3 är ett fantastiskt spel, men det kan man inte säga att, liksom, att man gör där på samma sätt. För att det är liksom, det är volymen av dialog och sånt är så mycket större att man kan liksom inte lägga samma vikt och detaljrikedom på små saker som att när jag tänker på min döda dotter så typ tittar jag på mitt arm liksom armbandsur.
Ja, men det är liksom svårt att urskilja Geralts typ besvikna ansiktsuttryck från varandra.
Så ja.
Om ett spel kan få en att gråta liksom första kvarten, då har man en stark berättelse på gång. Det är helt klart så. Plus att utan Last of Us tror jag inte att vi hade haft den här tappningen av, som jag sa, God of War. Vi hade inte haft Horizon på det sättet. Att det liksom någonstans la ribban för det här är PlayStation Studios. Till och med Ratchet & Clank påminner mycket om liksom i sitt berättande hur Last of Us gjorde med cinematiska liksom vinklar och annat. Så att ett viktigt spel för hela PlayStation PS4, PS3, 4 och 5 liksom sådär. På gott och ont, absolut.
Men det är inte spelets fel.
Jo, det är det. Ni har läst oss. Är det min tur nu igen då? Jag valde Citizen Sleeper här. Jag tycker det är liksom ett... Det är ett sånt fascinerande spel för att det har ju liksom inte jättemycket liksom till... Alltså visuella hjälpmedel egentligen till att berätta sin story. Utan allt är i princip skrivet, eller allt är skrivet i text. Och du har liksom inga avancerade mellansekvenser och det är liksom inte att du får gå runt på The Eye som stället heter där man, som man verkar då. Utan allt är text, du har kanske små porträtt där du får se vem det är som pratar till dig och sen så är det en ganska abstrakt liksom rymdstation som du undersöker egentligen. Med hjälp liksom egentligen point and click liksom, att nu klickar jag för att gå till det här stället och så liksom pratar man om person där och sen gör man liksom jobb och liknande för att man spelar som en android som har ett mänskligt medvetande då. Så att man har i princip sålt sitt minne liksom till ett företag som använder de här androids för att arbeta och så hamnar man liksom i en ny verklighet där man liksom försvunnit från då, vad ska man säga, det här stora företagets kontroll. Och sen så helt plötsligt man liksom utstött på den här rymdstationen. Och liksom ett, försöka att undvika att bli hittad av dem. Och sen två, liksom så här, okej, vad ska jag göra med mitt liv? Typ. Och så träffar man massa olika människor på den här rymdstationen. Och man liksom, jag tror det största styrkan för det här spelet är det att man får ta rollen som den andra. Man är liksom egentligen ingen människa utan du är en robot som folk kommer liksom ha tycka olika saker om. Just på grund av att du är vad du är. Och på något sätt så hittar de liksom hela den mänskliga delen i det här spelet blir jättemycket större på grund av det, nästan. För det blir ett sånt centralt tema i hur du hanterar människor du möter och hur de hanterar dig.
Du måste spela detta.
Ja, det måste jag göra. Och tvåan är också helt fantastisk.
Det är typ gjort för dig. Det är sci-fi, det är stökiga menyer och massa jävla läsande.
Det är faktiskt väldigt ostökiga menyer.
Alltså det, så här, när man väl kommer in, det är lite svårt att förstå till en början, liksom, typ tärningskast och sådana grejer och vad man ska göra och liksom vad man behöver undvika och så.
Det är mycket som händer.
Men när man väl kommer in i det så är det liksom väldigt enkelt att hänga med. Det är ett helt fenomenalt spel.
Man skulle kunna liksom lite kort alltså, jämföra det med alltså, hur det är med The Last of Us och The Last of Us Part 2 liksom, i att första Citizen Sleeper, det är liksom verkligen perfekt längd. Det är svårt att liksom ens tänka sig vad man skulle kunna göra mer, både liksom med det mekaniska, med berättelsen och så vidare. Sen så kommer uppföljaren och gör någonting annorlunda och det är fortfarande jättebra. Men det är liksom svårt att liksom få det att kännas som med det första spelet.
Mm. Ja, det är helt fantastiskt.
Jag tror vi behöver skynda på lite. Vi har suttit där i 45 minuter.
Men jag tror att vi kommer komma liksom till kategorier som går mycket snabbare.
Ja, det kommer vi.
Så, Adam. Best story.
Där tog jag faktiskt spel som jag har svårt att sluta tänka på ibland. Och så spelar jag i princip ute 2 gånger i år bara för att få platinum. Och då tog jag Alan Wake 2.
Mm.
Det är ett spel som kanske inte har alltid den bästa berättelsen, men har den bästa storyn. Det är svårt att förklara lite. Men
ursäkta.
Ja, alltså, det som händer i spelet är kanske inte alltid helt hundra, men storyn liksom som spelet handlar om är extremt bra. Och jag tycker
det är utförandet.
Det är utförandet. Och jag älskar också Alan Wake 2 i princip meta the game. Det är liksom bara i princip ett spel om sig självt på sätt och vis.
Så det är inte vad som händer utan hur det händer?
Ish, ja. Och det är så många olika subtexter, relationer mellan en skapare och hans story, eller förväntningar och narrativ och kontroll både över sitt liv och sina berättelser och sånt. Så det är ett väldigt fascinerande spel liksom, man sitter bak och tänker på med att man spelar och ser liksom, okej, vad är det de faktiskt säger, vad är det faktiskt det handlar om. Och det är ett spel som bara typ blir bättre och bättre ju mer jag spelar om det. Särskilt när jag spelar nu, är det inte extrema saker som ändras med Final Draft New Game Plusen, men det är fortfarande tillräckligt för att jag liksom skulle liksom sitta och bara liksom ta in informationen på nytt på ett annat sätt och se de olika perspektiven och förstå mera de olika innebörden en karaktär säger någonting och gör någonting. Och det är ett fascinerande spel. Särskilt om man spelar Remedy-spel överlag, så är det liksom oerhört intressant att gå igenom. Och jag tycker om Alan Wake och hans historia. Särskilt också när Alan i sig är en ganska flawed karaktär. Han är liksom... Han bär på väldigt mycket mörker. Och han är också en hackwriter. Och delar av storyn handlar om att han är en hackwriter i princip.
Han är rätt kass.
Han är egentligen ganska kass. Men han måste fortfarande leva inom de här reglerna när han skriver den här berättelsen och sånt. Så det är fascinerande. Jag älskar storyn i Alan Wake 2. Så jag ser fram emot när vi väl får ett Alan Wake 3 och liksom se vad det är mer för shenanigans och bullshit som Sam Lake kan hosta upp.
Det märks att det är ett sånt spel. Herald of Darkness-dansen är ju en sån här grej som frekvent dyker upp i min så här minnestombola från spelvärlden. Ja. Det kommer liksom en liten blänkare som man bara, oh, fint det var.
Mm.
Det är så konstigt.
När man spelar så tycker jag att det märks att det här är ett spel som de har haft liksom åratal på sig att tänka på och konceptualisera. Mm. Liksom. För att om vi hade fått ett Alan Wake 2 direkt efter första Alan Wake så hade det inte alls varit liksom lika kreativt och spännande. Nej, utan det här
handlat om något helt annorlunda också.
Mm. Ja. Och när man ser tillbaka på intervjuer som de gjorde med Sam Lake för Quantum Break och de frågar, kommer vi någonsin få spela Alan Wake 2? Och han bara, yes! Han vet liksom att det kommer komma. Det är bara, alltså, Det behöver bara liksom bli rätt tillfälle. Och jag är så glad över att de fick göra det när de fick göra det. För att,
we just need to finish the story.
Och med tanke på hur dagens liksom AAA-utvecklingsklimat ser ut så är liksom Remedy är liksom en gem. Mm. Som ja, alltså, inte får försvinna. Det är liksom...
Och Alan Wake 2 gör... är ett mirakel. Liksom.
Ja, men de gör liksom sådana här weird-spel fortfarande som var väldigt vanligt på typ början av 2000-talet.
Ja.
Det är liksom... Man vågar ta ut svängarna lite. Behöver inte ha liksom... Göra samma spel som 7 andra utvecklingsstudier gör. Man gör sin egen grej av det. Och det behövs. Det är bara synd att liksom alla inte kanske är med på banan, så att säga, och bara, yes, det där ska alla köpa, typ.
Sam Lake, Finlands David Lynch.
Mm. Ja, verkligen. Ja, fantastiskt. Fantastiskt. Bra val, Adam.
Mm.
Amanda?
Ja, alltså, precis som Jimmy hade jag kunnat välja Citizen Sleeper här, utan tvekan. Men det gjorde jag inte. Utan... jag valde ett kanske lite undangömt spel i sammanhanget. Och det är Ni no Kuni Wrath of the White Witch. Ni no Kuni betyder ju, alltså typ lite slarvigt översatt, typ en annan värld eller typ två världar eller två länder eller liknande. Och det är i stort sett det handlar om. För man spelar en liten pojke som heter Oliver som tidigt i spelet förlorar sin mamma. Och snart så upptäcker han magi. Och det gör att han kan färdas mellan parallella verkligheter. Vilket gör att han förstår liksom att det finns sammanlänkade själar i de här olika verkligheterna. Så det finns en version av honom i den här världen. Det finns en version av hans mamma i den här världen. Så att det finns liksom hela tiden saker som länkar dem samman och man behöver liksom göra uppdrag i den så att säga verkliga världen och det kan påverka den magiska världen och vice versa. Och det är liksom ett väldigt känsloladdat spel. Det är ganska så oväntade vändningar och jag tror att kanske inte så himla många har upplevt det här. För att det är liksom ett stort rollspel. Det är lite opolerat i sina strider tycker jag. Det är ganska svårt. Men det är någonting med det som verkligen så här, tar tag om ens hjärta och bara vrider om. Det är jättefint.
Ja, verkligen. Det är liksom, och så det är ju Studio Ghibli var ju med och gjorde mellansekvenser till det.
Mm, precis, och det märks ju.
Och det är liksom just så här att de lyckas väva samman ganska bra det här med den verkliga världen och sen att man har, alltså jag tror att många när man var liten så tänkte man ofta det, jag tänker man hade kunnat gå in liksom i en annan värld och,
typ som Narnia eller liknande.
Ja, men exakt, så att det lyckas fånga liksom den nyfikenheten som man kan ha som barn också, trots att det är en väldigt mörk premiss.
Ja, men exakt, alltså när man pratar om det liksom bara så där att man kan vandra mellan världar så kanske man inte hör det mörkret i undertonen. Men det finns väldigt mycket mörker i spelet. Och det är väl lite det som påminner om Studio Ghibli också. Att det kan ju se väldigt glättigt och charmigt ut. Men det finns många filmer där som bär på liksom ett djupare mörker och liksom dolda undertoner och så. Och sen så finns det ju många som är så här uppenbart hemska, typ Grave of the Fireflies, men det är en annan berättelse.
Ja, men verkligen. Nej, men Ni no Kuni är verkligen ett... Första spelet är verkligen toppen.
Andra är också jättebra, vill jag bara säga. Men berättelsen är inte lika bra.
Mm. Oliver, vad har du satt som best story?
Länge hade jag Bioshock 1 här. Av uppenbara anledningar och hela liksom grejen med att det är en berättelse som bara funkar för att det är ett spel och så. Men jag landade istället på Silent Hill 2.
Ah. Good choice.
Jag har inte riktigt tänkt på det förrän när vi satt oss ner förra veckan inför det här avsnittet när vi skulle göra det första gången. Liksom jag satt och bara bläddrade igenom liksom bara spelberättelser i skallen på mig när jag bläddrade eller när jag tänkte på detta. Men, och det var ju det jag menar liksom, att hade jag liksom visat mina föräldrar scenen när och jag tänker på originalet här, remaken är såklart fantastisk. Men jag kreddar originalet för att det var där det skrevs liksom. Och om jag hade visat mellansekvensen när James möter fan är det hon heter i kyrkogården alldeles i början. What the fuck?
Är det hon som bränner sig själv?
Ja.
Angela?
Angela. Det är, så, det är liksom en så awkward liksom mellansekvens i originalet. Där man... Och det är liksom, alltså det här spelet är ju fan, det är inte typ 30 år snart. Ett gammalt spel. Man hade inte liksom...
2001,
ja. Man hade inte löst 25 år. Man hade inte löst liksom, ja, så här gör game, liksom games direction eller liksom hur man regisserar spel mellan sekvenser ännu. Men för sin tid så är oerhört ambitiöst narrativ som verkligen respekterar spelarens intellekt på ett sätt som var väldigt ovanligt, särskilt då. Med en protagonist som verkligen... Ja, vilket svin. men samtidigt, men den känslan får man inte från början. Liksom att han är en som väldigt from och liksom... Alltså, till synes väldigt omtänksam och... försiktig protagonist. Liksom inte alls den här typ actionhjälten som de flesta spel hade då, vid det, liksom den punkten. Och hur narrativet liksom börjar med en sån simpel liksom att ja, men min döda fru, jag fick ett brev från henne. Hon säger att hon väntar på mig på den här platsen som är väldigt signifikant för vår liksom historia. Hon kan inte vara där men jag måste, för att jag vet att hon är död. Men jag måste åka dit ändå. Och hur liksom allting unfoldar med tiden. Och med den sista liksom revealen och hur det verkligen kontextualiserar allting innan. Och saker som hur spelet håller reda på liksom hur du spelar liksom, som att ifall du går runt skadad under längre perioder och inte healar dig så är det liksom ett beteende som spelet loggar och det är typ, säger spelet att ah, men du är typ självmordsbenägen, du bryr dig inte om dig själv liksom, så att du får det här slutet och du har kollat mycket på det här föremålet i din inventory. Det spelar in i vilket slut du får också. Sådana, det var riktigt smart spelare. Så att, som sagt, jag hade kunnat ge ett helt annat svar nästa månad på den här kategorin. För jag tycker att det finns ju så jävla mycket bra stories i spel vid det här laget.
Verkligen.
Men jag tycker att Silent Hill 2 är definitivt ett spel som förtjänar att få sina rosor. Den här rosor i den här kategorin. Så att det blir Silent Hill 2 för mig.
Ingen av oss är Duke Nukem 3D. Utomjorden här för att sno våra babes. Vi måste stoppa dem.
Nej.
Det kan inte bli enklare än så.
Det var en bubblare.
Men det har ju ändå något.
Ja.
Ta inte min babe.
Oh, nej, låt våra babes vara.
Ja, precis. Och inte bland så här slämmiga aliens. Går vi in på...
Nej, kategorin blir lättare, va?
Nästa kategori som är favorite art style. Och då har turen återigen gått till Douglas.
Faktiskt så. Det är min första curveball. Jag har satt Borderlands 3 här.
Boll?
Jag personligen har alltid
älskat... Biken propp på Adam.
Järnpropp. Nej, men jag personligen har alltid älskat estetiken i Borderlands. Det var någonting med cel-shadingen och att de var liksom först med det. Så när Borderlands 1 presenterades så var jag intresserad direkt. Sen när man har spelat igenom just ettan så tycker jag att det är alldeles för mycket öken. Det liksom händer inte så mycket i miljöerna så där. Jag har dock alltid älskat till exempel hur det har ploppat ut siffror ur monstren. Sådana enkel grej. Siffror ur monstren när man liksom träffar dem och så ser man skada. Och så. De var också först med det vad jag kan minnas mer eller mindre. Eller i alla fall väldigt tidiga. Och satte någon form av grund. Och sen tycker jag att i Borderlands 2 så börjar det komma in lite färger i hela. Men det är lite tråkig liksom HUD-design och sådana där saker. Och, så där. Och sen tycker jag i Borderlands 3 så har man verkligen liksom perfektionerat den arten. Det ser väldigt snyggt ut, det är väldigt varierade miljöer, du har vapen som ser helt galna ut, du har liksom karaktärer som skiljer sig markant från varandra och är tydliga liksom i sitt utförande och allt sånt där. Och ja, nej, men det behöver egentligen inte vara svårare än så, att jag gillar estetiken i Borderlands. Sen har det ju sina andra brister av att kanske ha ett lite väl enformigt gameplay och kanske lite väl skrikig liksom, approach till det hela. Det berättade man visserligen till i fyran nu då, som var ändå betydligt mer närmare tvåan än trean. Och så. Men jag vet inte, det är bara en stil som jag har tyckt om väldigt mycket sedan dag ett och jag gillar framöver också. Den är ganska tidlös med tanke på cell shadingen och sådär. Att ettan ser liksom ganska bra ut fortfarande. Och så. Så att det är liksom en smart design på det sättet.
Det roligaste var också att deras cell shadade grej var en fluk. För att det var inte meningen att spelet skulle se ut så. Och det var väldigt, väldigt kort liksom innan spelet släpptes som man liksom bytte inriktning. Så att ja, någon testade någonting.
Det såg ju, jag kommer ihåg när de första bilderna som dök upp, det var inte cel-shaded alls.
Nej, det liknar mer som kolla typ Sonic's Fuse. Liksom.
Ja, det är ju fortfarande stylized, men jag kollar på liksom så här Borderlands E3 2008 walkthrough och här ser man liksom spelet i rörelse innan artstyle hade liksom nailats. Ja.
Och jag tror att hade man inte gjort det cell-shaded så tror inte jag att serien hade levt lika länge som den gjort.
Nej, definitivt inte. Det är ju liksom spelets USP på något sätt. Att i hur det ser ut. För det är ju liksom återigen som Mal A. Liksom ett av bara looter shooter liksom sådär. Men nej. Det har satt avtryck hos mig i alla fall i sättet man har valt att presentera sitt spel på.
Mm. Ja, men kul. Då är det min tur och jag tänkte lite såhär, jag var såhär, vilken stil är jag liksom mer inne på idag istället för att tänka såhär historiskt såhär, vad är det jag tycker har sett bäst ut någonsin, och just nu tycker jag det är väldigt kul liksom att spela spel där det är såhär, vad ska man säga, jag vet inte vad man kallar det, ny retro, typ 80-tals retro liksom, typ Alien Isolation,
retrofuturism,
ja men lite så, typ Alien Isolation exempelvis, liksom här att det är stora CRT-apparater och det är liksom såna här jäkla liksom statiska linjer på dem och det är liksom mycket svarta bakgrunder och grön färg. Men då tog jag tog inte en Isolation för jag tänkte att det är ändå så här, den stilen kommer ju ändå från filmen Alien snarare än liksom spelet. Så att jag valde Routine som kom ut i förra året. Som har mycket den liksom utseendet. Och liksom så här VHS-filter ovanpå och liksom det känns som att man liksom har trätt in i en värld som är gammal trots att den egentligen är mycket mer avancerad än det vi har idag då.
Mycket knubbiga knappar.
Ja men precis, knubbiga knappar, reglage, stora TV-apparat. Alltså det är liksom, det känns bara så himla härligt att hoppa in i någonting sånt. Så att, ja, men det är väl det jag är mest inne på nu. Även så här, Replaced som släpptes tidigare år hade ju liksom lite av den typen också. Även om det är ett 2D-pixelspel liksom. Så var det ändå så här typ att ja, men du har liksom en apparat med, som ser ut som en gammal komradio med någon skärm på och rattar och grejer. Så att nej, jag gillar det väldigt mycket. Adam?
Jag velade lite fram och tillbaka. Men sen så kom jag på att ett av de absolut vackraste spelen jag har sett är Shadow of the Colossus. Och det är ett spel som kombinerar då arkitektur från romantiken och sen surrealism med de här miljöerna och färganvändningen och framförallt också hur öde och livlös världen är. Det är väldigt deprimerande på ett sätt. Och när man väl möter de här kolosserna och man står där som en liten tjomme och liksom ska liksom, ah, den här ska jag döda.
Det är någonting visst med att kolla upp på en levande sak som är större än ett hus. Liksom.
Ja, och kameran förmedlar skala på ett väldigt bra sätt i det spelet. Så det är ett spel som jag bara, okej. Shadows of Colossus är en vinnare. Det är ett av de bästa spelen som någonsin gjorts också. Det är ett fantastiskt vackert spel. Och remaken, eller remastern, vad man nu ska kalla det, tycker jag också lyckas väldigt bra med att lyfta fram liksom detaljer och fortfarande behålla artstylen och originalet på ett bra sätt. Så Shadows of Colossus var mitt val där.
Välförtjänt.
Bra val. Amanda?
Alltså det finns ju många studior där ute som gör otroligt vackra spel. Alltså bland annat Supergiant Games och Nomada Studio till exempel. Men vad säger ni om jag säger att jag har ett Ubisoft-spel på min?
Jag tror jag vet vilket. Fortsätt.
Ja, jag hade inte förvånats alls.
UbiArt-spelen är väldigt fina.
Det är Child of Light.
Mm.
Det är ju ett fantastiskt vackert spel med sin nästan vattenfärgsmålade värld, skulle man väl kunna säga, mer eller mindre. Lite svårt att beskriva den. Men jag tror att det är väl det som passar in absolut bäst. Det är liksom vackra karaktärer, det är en vacker värld som målas upp. Allting känns så otroligt koherent, det är ingenting som sticker ut. Det är liksom bara en värld att försvinna in i, tack vare den här vackra grafiken. Precis som jag sa tidigare, det finns många spel man skulle kunna välja, men jag tror att det här var ett av de spelen som jag först kände sådär att det är så otroligt att man kan spela ett konstverk på det här sättet. Och då menar jag liksom inte konstverk som i att själva spelet i sig är konst, utan liksom bara hur förbluffande snyggt det är.
Ubisoft har bra konstnärer och utvecklare. Liksom,
ja, verkligen. Och sen har ju spel som Gris kommit efter som på något sätt tagit inspiration utav detta. Känns det ju så. Så att det har ju lett till något mer.
Här är Gris, om jag får be.
Bästa spelet Svin.
Gris med uppföljaren Svin. Prequel for Kulting eller någonting då. Oliver, vad tycker du är bäst artstyle?
Som jag antar att vi alla har gjort det, så jag velat. Det här var en av de jag velade mest på. Jag tänkte liksom på Orient the Blind Forest. Det är för stummande snyggt. Jag tänkte på Okami. Jag tänkte på en drös. Cuphead tänkte jag på också liksom ett tag. Och jag landade till slut på liksom Elden Ring. Och sen insåg jag att det är inte ens att det finns ett annat spel av samma studio. Så Bloodborne var vad jag landade på i slutändan. Jag tror att i slutändan, för att jag var inte ett fan av Dark Souls för det laget. Men jag tror att det som verkligen pushade mig över gränsen var bara för att alltså det här spelet har en stil som jag bara inte kan ignorera. Det är omöjligt. Jag måste spela detta. Och jag ska fan lära mig att älska det här spelet. Och det gjorde jag. Och sen lärde jag mig att älska allt annat de gjort också. Efter, liksom
det är som folk lär sig gilla kaffe.
Ja, men precis. Verkligen bara... Men den estetiska liksom, stilen är verkligen alltså, det så här Lovecraftian, Victorian, bara shenanigans, så här gamla typ Universal monsterfilmer med lurviga varulvar och slämmiga celestials och bara världens coolaste
kloakgrisar.
Hunters. Ja, man fistar grisar. Det är, alltså, som sagt, det är liksom, varje gång jag spelar ett FromSoft-spel, oavsett om det handlar om typ Armored Core, eller Elden Ring, eller Sekiro, eller Dark Souls, bara varje gång så känner jag bara, alltså, de har några av världens bästa designers i den här studien. Och jag känner att den piken är i Bloodborne. Liksom bara för att det verkligen så talar till mina liksom preferenser för ja, månsken och überblodigt slafs.
Jag tänkte säga romantiken och sen du bara blod.
Blood and guts and
moonshine. Ja. Moonshine. Inte det är någonting helt annat.
Det är nog helt annat.
Det är hembränt. Mm.
Men visst, det kan också förhöja en romantisk kväll om man så vill.
Moonshine!
Mm.
Ja.
Mm. Sorry.
Mm-hmm.
Vill ha en remaster så jag kan spela det mer än choppy 30 fps.
Jag kommer aldrig få en remaster.
Ja. Nej, jag vet.
Då kör vi nästa kategori som är Biggest Personal Impact. Douglas, vad har du valt där?
Det här var enkelt. Här satt jag Mass Effect 1. Ett av de liksom tidiga så här rollspelen där man insåg att så här, det är det här spel kan vara också någonstans. Saros lever liksom kvar igen på ett sätt som ingen annan antagonist har gjort, tror jag. Och bara, jag vet inte, världen, musiken. Det fick mig att inse att rollspel är nog det jag tycker om mest liksom, inom spelgenren. Sci-fi fans spelar inte lika stor roll, men det är klart att Normandy var ett stört coolt skepp och sådär. Bara sättet man har byggt ett universum på. Det, liksom, det känns så verkligt. Det känns som vårt. Det här är liksom framtiden. Det är klart det är så här om 100 år. När vi är på Mars och upptäcker. Liksom. Nej, jag vet inte. Det är helheten i det här. Det här är också väldigt nära att vara ett av mina liksom, favoritspel genom alla tider. Såklart. Men bara sättet. Det satte grunden. Satte liksom 360 på kartan på något sätt. Och spelade med andra. Och vi tyckte det var fantastiskt allihopa. Jag vet inte. Det har gjort jättestora avtryck inom mig. Och har
men det
länge
var första
stört.
Spelet?
Ja, första. Jag har länge liksom sökt efter en värld och en berättelse som kan fånga mig på samma sätt som Mass Effect gjorde. Det går liksom inte. Sen är ju Mass Effect 2 bättre rent spelmekaniskt och 3:an är ju också riktigt, riktigt bra och tajt och stort och sådär. Men 1:an är liksom återigen väl, väl kokad buljong. Sådär. Så att ja, jättegod och surplay i sig. Jag gillar Mass Effect.
Förlåt för att jag bara såg Adams min när du sa att 2:an är bättre mekaniskt.
Men det är bättre mekaniskt. Vad 3:an reagerar på.
Ja, men de är tajtare än 1:an är de.
2:an speciellt.
Ja.
Om man vill ha en förlåt. Spelserie som...
David, om du lyssnar på det här, nu får du min pervosida idag.
Om man vill ha en spelserie som också liksom tar beaktning av val du gör och sånt från första spelet att ta med dig till tredje spelet så är The Banner Saga. En serie du bör kolla in. Förvisso inte liksom på samma scope som Mass Effect. Och det är ju ett strategispel. Än ett rollspel. Men där är det så att du gör dialogval där också. Och det följer med från spel 1, 2 och till 3. Liksom.
Det är bra art style inspirerat av tecknade filmer från 70-talet och sånt också.
Jag kan ta 3:an också.
Mm.
Och inte riktigt bara spelat igenom det. Men ja,
de är jättebra alla tre spelen.
Ja, men alltså det är ju trevligt när man får ha med sig sina val och sådär, verkligen.
Ja,
det är ju lite det liksom... jag känner liksom med det första Mass Effect, att det gör liksom ett så himla bra upplägg. Det är ju liksom så himla komplett som spel, och när man har mulat Saren så skulle det kunna vara slut. Men efterdyningarna i Mass Effect 2, det är ju otroligt.
Ja.
Det är sånt man vill ha.
Jag menar Saren, så jag sa Saren, så kommer jag på nu, men Saren.
Ja, det kanske du gjorde, jag tänkte inte ens på det.
Jag reagerar.
Nej, men det är väldigt, det funkar på egna ben, det gör verkligen det. Sen får man ju mer, och ett slut, och sådär. Så, satt avtryck i alla fall.
Kul. Jag valde Mirror's Edge här.
Mm.
Och det beror egentligen inte på att spelet var någon så här överväldigande förändring i mitt liv som Mirror's Edge gjorde. Men det var bara det att utan Mirror's Edge så är inte säkert att jag hade suttit här och poddat idag till exempel. Jag tror inte att jag hade haft ett lika stort spelintresse idag om det inte vore för Mirror's Edge. För att Mirror's Edge var det som fick mig att köpa en Xbox 360 från att ha bara haft liksom Nintendo-konsoler. Så jag hade en Wii. Och när man då typ, ja, det är runt 2008 när man, ja, vad hade jag köpt för spel till Wii liksom senaste året? Typ Worms, kanske. Star Wars The Force Unleashed, möjligtvis. Ja, det var liksom så att jag tyckte inte att det kom tillräckligt intressanta spel till Wii som inte var Nintendos egna. Vilket gjorde att mitt liksom spelintresse höll på att dö ut. Och så såg jag en trailer på Mirror's Edge och var så här, what the fuck är det här? Liksom. Det såg så annorlunda ut. Jag har också kunnat välja Mirror's Edge på Favorite Art Style, by the way. Men det var det här spelet som fick mig att köpa en 360. Jag bara, jag måste spela det här spelet när det kommer och jag kommer köpa en 360 på grund av det. Och sen så blev ju liksom Xbox min huvudkonsol och liksom spelat hur mycket spel som helst på den. Men det var liksom någonting som bara såhär att, ja, spel kan vara så här också. Det behöver inte, och inget ont om Nintendo-spel. Nintendo-spel är fantastiska. Men det är liksom, det finns ju så mycket mer, så att säga. Så annars är det kanske blir en sån här typisk pappa-gamer som sitter och spelar typ ett typ av spel. Och bara så här, ja, men jag nöjer mig med att typ spela Mario var tionde år. Och sen det får vara det liksom. Eller ett Pokémon av någon anledning. Men så att, ja. Alltså att Mirror's Edge har nog haft ett av de största liksom påverkan på mitt spelintresse.
Mm. Så mitt första FPS och liksom ett av de första man ägde på Xbox 360 liksom. Även Artstyle kan man prata om där som satte avtryck. Mm.
Och därför är det så synd att DICE bara får göra Battlefield och att man liksom inte har utrymmet till att liksom göra såna här grejer. Och det är svårare idag än någonsin liksom. Och speciellt med tanke på att Mirror's Edge inte heller blev liksom den stora succén som ni kanske hade önskat då. Men jag tror att första spelet sålde väl över 1 miljon exemplar, men det var liksom inte tillräckligt för att fortsätta. Och sen så fick de ju liksom då en till chans då med Callist. Och det sålde inte bra alls. Så att det var det liksom. Adam?
Jag tog det första spelet jag fick till PlayStation 2. För det var ett sånt rejält lyft framför PlayStation 1. Och så hade jag inte jättemånga sådana här intressanta spel på PlayStation 1 egentligen. Vi hade inte jättemycket pengar. Men 2003 så fick jag PlayStation 2 tillsammans med Prince of Persia The Sands of Time. Och det var ett spel som hade allt. Det hade action, det hade plattformar, det hade äventyr, det hade bra karaktärer och en väldigt intressant story. Även om det idag kanske är lite simpelt så var det fortfarande liksom ändå väldigt avrundade karaktärer för att vara liksom ett PlayStation 2-era-spel. så det var liksom det som öppnade mig ögonen. Liksom bara, oh my god, spel är awesome. och inte bara liksom ett tidsfördriv på sätt och vis. Så det är ett spel som jag fortfarande tänker på och vill spela väldigt mycket. Så Prince of Persia
Sands of Time. Det var också att, att man inte kunde dö.
Man kan liksom dö, men man behöver fucka upp ganska mycket för det.
Ja, men det här att man vävde in det i narrativet också. Det var så här, det där hände inte. Nej. Och sen så spolade man tillbaka tiden och sen så fick man göra om det. Det är liksom en ganska häftig grej. Jag hörde ju en intervju med han som var typ game director för det. Är det Patrice Desolé eller är det, tänker jag på?
Är det inte kanske? Ansel eller vad hette han?
Jo, nej. Det var inte Michel Ansel.
Nej.
Jag undrar om inte det är Patrice Desolé. I alla fall han gick ifrån att hålla på med Prince of Persia till att hjälpa till med Assassin's Creed sen.
Jag tror det var alltså han ska hjälpa till med, det var väl hans brain eller typ brainchild eller vad han som skapade Assassin's Creed, Patrice Desolé.
Han var game director för Sense of Time också.
Jag
blandade ihop mina fransmän.
Men han var
de är ju några stycken.
Ja. Så han var ju väldigt mycket inne på så här att han tyckte liksom att hur får man liksom att man dör i ett spel, hur får man det liksom make sense?
Mm.
För att det liksom det bryter upplevelsen egentligen, liksom du dör och sen så får du game over och så måste du börja om. Det är liksom hur kan man förbättra det? Och sen så var ju inte han intresserad av att fortsätta med Prince of Persia. Det var därför han gick över till Assassin's Creed.
Mm.
För att han liksom hade gjort den grejen och ville göra något annat. Och sen blev Assassin's Creed vad det blev. Och av samma anledning så hoppade han av från den grejen också. För att han liksom gjort det. Men det var en väldigt intressant intervju. Jag tror det finns på, om det är Game Maker's Notebook tror jag den podden heter. Mm. Finns det en intervju med honom där. Antingen det eller så är det Designer Notes, jag kommer inte ihåg vilken av dem. Men det är liksom flera timmar lång podcast som han pratar om hur han tänker liksom och hur han tänkte kring Prince of Persia sen skulle sånt som är värt att lyssna på.
Mm. Nu kommer Batman.
Oliver, du har rätt. Nu kommer Batman. Chilla hopp, sen så. Jo, men jag måste ju sätta Batman Arkham Asylum här. Det hade kunnat sättas som mitt favoritspel också. För att det är ju liksom sånt som vandrar lite från dag till dag naturligtvis. Precis som mycket annat när man har spelat så mycket spel som vi ändå har. Men det är svårt att säga annat än att det spelet ska vara på den här platsen. Och jag har ju alltid liksom uppskattat spel på ett eller annat sätt. Men på en annan typ av skala. Men det var verkligen här som intresset väcktes på riktigt och folk har ju fått höra min sån här, om vi säger, ursprungsberättelse inom spelvärlden många gånger liksom, med hur det kom sig att jag började spela det och liksom snöbollseffekten det fick egentligen med både liksom nya vänner och om vi säger, nya perspektiv inom ett område som jag liksom aldrig hade kunnat drömma om skulle vidgas så pass mycket som de har gjort idag. Men alltså, jag gillar ju Batman redan sedan tidigare och jag har liksom alltid sett det kanske som min favorit superhjälte så att säga. Så när jag då några år efter att det hade släppts fick nys om att alltså, det finns ett Batman-spel och det låter otroligt.
Det är bra till och med.
Mm.
Ja, men precis, det ska vara bra. Jag måste ju spela det. Och då hade jag ju liksom inte spelat på det sättet tidigare. Jag hade ju liksom aldrig liksom spelat ett tredimensionellt spel med så avancerad fysik. Vad hade jag spelat? Typ så här Arvet från Rosemond Hill eller någonting. Vi hade ju spelat naturligtvis massa The Sims, massa Pokémon, massa Smash, massa Kart. Alltså ganska så basala spel i sammanhanget. Men här hände det ju verkligen någonting. Man kände sig så himla mycket som Batman. Och det fick ju mig som då bebisspelare på ett sätt att känna vad mer kan jag få uppleva inom det här mediet? Kanske inte riktigt med så avancerade ord, men liksom det här kan inte vara allt, kände man liksom trots att det var en sån överväldigande och fantastisk upplevelse. Och, både liksom att det är ett så otroligt spel. Ett spel som den karaktären verkligen förtjänar. Men också liksom, det är också ett sånt spel som jag tycker är så perfekt i sin längd, i sitt utförande. Det har liksom allt, men också tillräckligt. På något sätt. Ja, otroligt. Jag älskar det.
Mm.
Oliver.
Ja, det här var ganska lätt för mig. Jag har ju snackat om det 100 gånger, så Ocarina of Time var första spelet som lärde mig som 8-9-åring att spel är och kan vara mer än liksom, som Adam sa, tidsfördriv eller liksom bara rolig underhållning. Liksom. Det här var en värld som jag bara verkligen inslöt mig i. Och kände liksom att wow! Fan vad coolt. Det är liksom en liten, en äkta, realiserad, liten värld att utforska och leva i min tv liksom. Så innan vi det, spel för mig innan Ocarina of Time var liksom, amen, du hoppar på Goombas och du skjuter ankorna med din light gun. Och det är jättekul. Men det är inte emotionellt investerande liksom. Så det och ganska det är osannolikt att jag hade suttit här Det finns säkert något spel som hade tagit dess plats annars. Men jag tror att liksom det är ganska lätt att säga att utan Ocarina of Time så hade jag inte varit där jag är idag. För att det är liksom på något sätt enkapsulerade liksom min kärlek och min relation till spelmediet. Och strax därpå så la jag liksom betydligt mindre tid och energi på spel och mycket mer på musik, köpa skivor, gå på konserter och spela gitarr. Och om jag inte hade liksom förälskat mig så hårt i mediet med Ocarina of Time innan så kanske det hade blivit att jag hade liksom fastnat där och inte riktigt kommit tillbaka. Jag vet inte. Men ja, det är ganska, det var ganska lätt så här, typ personlig impact. Alternativet hade det varit typ Bad Company 2 då, för att det var första gången jag spelade med Jimmy, och utan den relationen hade jag inte varit där på podden. Jag hade inte haft många kompisar jag har idag, hade jag inte haft idag utan att, om det inte vore för att jag bara liksom bara fick för mig att får jag hoppa in och spela mer. Så att men jag tog inte det, för jag vill inte ge Jimmy för stort ego.
Men det kan man ju ändå förstå.
Hade jag inte sett Mirror's Edge och köpt den 360 så hade vi inte heller varit kompisar.
Nej. Ja, okej, så ditt val var också motiverat av att det var så jag lärde känna Oliver.
Alltså, till viss del. Alltså, och så hade jag köpt en PS3 istället, så hade vi ju absolut...
Jag tror att det var mer så här att Jimmy tänkte vilket bra val jag gjorde.
Du får också tacka Sony för att de hade så dyr PS3, för jag hade köpt den istället så hade vi förmodligen inte heller varit kompisar.
Nej, de hade ju inte ens parties, så att...
Nej.
Nej.
Precis, det var svårt. Det är kul.
Okej. Okay. Douglas. Ja.
Douglas. Combat. Best combat. Combat.
Combat.
Vi var inne på det precis. Jag tycker kanske inte att det var där man gjorde det bäst, men det är för arvets skull. Och här har jag satt Batman Arkham Asylum på. Det låg liksom en grund för hur jag gör stridsmekanik i 3D-miljöer med countersystem och dodge-system, de här gula röda färgerna. Det känns som att det liksom var här någonstans det etablerades på riktigt. Det har säkert gjorts innan. Jag säger inte om det, men att det var här det verkligen sattes på kartan. Sen följde det massor av spel som såg mer eller mindre likadana ut, och refererar man till spel som har det här systemet idag så tar man ofta upp att man slåss som i Batman ungefär. Och så att det är framförallt för arvet. Jag var lite inne på Sifu. Tycker jag har ett otroligt combat. Och hur det känns att spelas och sådär. Men arvet vägde tyngre här. Så att Batman Arkham Asylum har bäst combat tycker jag i världen. Med alla gadgets och allting och sånt där. Och, ja, kanon.
Mm.
Kort och gott. Ja, det gillar
Batman,
vi.
Batman-stilen är kul.
Men det är jättebra.
Du har rätt i det, för att det hade gjort spel med liknande liksom strider innan Arkham Asylum, men de satte det sista liksom pricket över i det spelet med hur det känns, och de gjorde ju det bättre och bättre med varje spel också, men det är ändå så, precis som du säger, att typ som när man spelar Spider-Man för sången, men det här är Batman, det är Arkham Fighter, eller typ. Men Shadow of Mordor-spelen är ju bara rip-offs på de spelen. Okay. Och Mad Max. Och, så att man har definitivt sett... Det är lätt att liksom tracea.
Assassin's Creed. Ja. Hade ju Batman-strider ett tag.
När man till och med kan spela det på en laptop utan en annan mus. Och bara med touchpaden. Och det fortfarande känns otroligt bra. Då är det bra på riktigt.
Då är det bra. Det viktigaste är egentligen för mig också. Kör.
Vad sa du, Douglas?
Jag skulle bara säga det viktigaste för mig också är att om det är just den kombaten, det är att man ska längta till varje strid på något sätt. Och det är man verkligen i Batman.
Det är en bra poäng. Och en av grejerna som gör det så bra också är liksom hur lättillgängligt det är. Det kräver inte mycket av dig. Liksom. Du behöver inte sikta dina slag. Du bara hamrar på knapparna och så ser du till att när den här ikonen som är jättetydlig över en fiende dyker upp, så trycker du på counter och du gör den liksom snygg, och du bara det är effortless.
Och just det också, att man flyger väldigt, alltså fienderna kan vara långt borta och du flyger till dem. Vilket gör också att du behöver liksom inte tänka hela tiden på din positionering på samma sätt. Även om det är så att är de för långt borta så kommer du bara slå i luften och det kommer kännas konstigt. Men liksom, just att han liksom bara bollar mellan fiender också gjorde det stridssystemet att det känns så himla bra.
Det är som en dans.
Mm, verkligen.
Det är typ motsatsen till Sifu där du verkligen måste tänka på positionering och liksom hur du angriper. Det kräver jättemycket av det.
Men då möter du väl inte heller typ 20 fiender samtidigt?
Ibland.
Ja, okej. Okay. Jag har inte spelat det mycket Sif.
Ja, Jimmy då?
Jag tyckte att den här kategorin var svår. För att det var liksom så här, okej, vad är det liksom... Vad liksom, det är ju väldigt stor skillnad att köra liksom strider som i Batman och till exempel tänka strider som i ett Halo, exempelvis. Eller Doom. Och ändå känns det alltid som att man typ fastnar lite det här med att okej, men first person strider, liksom att man skjuter på någon, jag vet inte, jag tänker inte på det sätt på strider på samma sätt, utan det känns som att jag behöver ha en gubbe i tredje person och så måste man ha något liksom annat. Och jag valde Bayonetta först. Och var så här, ja men Bayonetta var ju klar, så typ jag körde demot och bara det här spelet måste jag ha för att vara så kul att slåss. Och då hade jag ändå spelat med Devil May Cry 4 innan och inte tyckte om det alls. Men jag valde Sekiro, Shadows Die Twice. För att när det liksom kommer till något spel när man har svärd så har jag nog inte spelat något spel som har bättre strider än Sekiro. Alltså det är liksom brutalt svårt, men också det här med att du liksom, det känns verkligen som att du arbetar med det jävla svärdet också hela tiden. Att du liksom får vara på tårna, du måste dodga, du måste liksom parera och det liksom har helt fullständigt koll på vad fan du gör med svärdet.
Allt i det spelet kretsar kring det svärdet.
Ja, och det var så jävla, alltså liksom jag har haft liksom svårt för From Software-spel. Liksom att man tänker Dark Souls, liksom är klumpigt och tungt. Liksom. Och sen så körde jag Bloodborne och du tyckte ju om det, men det liksom, för det känns lite smidigare än Dark Souls. Men Sekiro var så jäkla tight. Alltså det är liksom, jag tycker det är nog fortfarande är deras bästa stridssystem som de har gjort. För att det är liksom, och jag tänker bara typ när man springer och ska möta Genichiro första gången och liksom hur lång tid det tog, men det var verkligen för att spelet bara såhär, nu måste du faktiskt kunna stridssystemet, annars kommer du inte vidare. Och det får ju en verkligen att uppskatta striderna på ett helt annat sätt efter det. Det var såhär, jag måste göra de här grejerna, jag måste hålla koll på de här sakerna för att liksom kunna hantera svärdet och kunna liksom mörda fina. Så det är helt fantastiskt system.
Jag håller med. Väldigt bra val.
Adam.
Jag tog Doom Eternal faktiskt. Det är ett spel jag var lite ljummen till i början. Men det, efter att ha spelat det mer så har jag liksom fastnat för mig. Problemet med Doom Eternal är att det tar för lång tid innan man har allting som gör Doom Eternal roligt. Men när man väl har låst upp allting för mobility och vapnena och sånt. Och man har liksom hela arsenalet, man kanske låst upp någon ammo-uppgradering och lite sånt, då klickar det. Och då när man kör särskilt på lite högre svårighetsgrad och man hotswappar mellan vapen och dashar mellan demoner och balanserar, åh nu behöver jag ammo, nu använder jag det här för att motorsågen, och åh jag har slut på armor, nu tar jag och tänder eld på fienden så att de genererar armor när jag dödar dem. Det är en hel ballett. Det är typ schack på liksom speed i princip. Så Doom Eternal är antagligen ett av de bästa liksom FPS-striderna jag var med om, just liksom hur det är när de får shootersna man spelar och antagligen går ner i vikt av att spela för att det händer så mycket samtidigt.
Det är lite som Sekiro i att det är ett spel som kräver att du spelar det på spelet som utvecklarna har tänkt att du ska spela det på. Till skillnad från typ om man kollar på ett tidigare spel i från Softwares library eller fanns det med karriär. Så Dark Souls ger dig ju liksom mycket mer utrymme att liksom tackla encounters på vilket sätt du vill. Liksom, medan Sekiro är att du ska fan lära dig att parera de här jävlarna, annars så kommer du inte du kommer inte spela det här spelet. Och Doom Eternal är på samma sätt liksom, att de verkligen de har sett The Matrix och bara vi ska lära dig att se The Matrix också. Och när du ser The Matrix så är det sjunger. Men det kräver också att du att du liksom ser vad den intended upplevelsen är liksom.
Expansionen till Doom The Dark Ages ska vara mer som Doom Eternal har jag hört.
Jag har också hört det.
Jag har skaffat det, men det är någon grafisk bugg med drivrutinen för jag har just nu, så att jag väntar lite med att spela DLC:n, men jag ska spela det.
Amanda?
Ja, jag har valt att tolka den här kategorin lite annorlunda kanske. Alltså, initialt så ville man ju tänka att det är liksom väldigt mycket någonting fysiskt. Så jag hade ju lätt kunnat sätta Batman Arkham Asylum till exempel i den här kategorin. Eller något annat liksom tight spel där man kör med svärd till exempel eller liknande. Men jag valde att sätta Fire Emblem Three Houses här. Mm. Så du gjorde det lite annorlunda helt enkelt. Och Adam, du nämnde ju schack där tidigare. Mm. Och striderna i Fire Emblem är ju rutnätsbaserade. Vilket då liksom innebär att du behöver flytta runt dina karaktärer. Du har ett visst antal rutor på dig. Du har ett visst antal drag. Du kan göra olika saker med olika karaktärer. Det finns också liksom val du kan göra i början av spelet som då innebär att dina karaktärer kan dö permanent till exempel om du vill spela det mer avancerat, och nu i nyare spel så kan man liksom också köra det fegisversionen så som jag gör, det vill säga att du får tillbaka dina karaktärer, inga konstigheter, bara för att jag vill inte förlora mina i alla fall. Sån är jag. Jag är inte lika stark som Jimmy till exempel, men som spelar om sina strider 18 gånger bara för att inte förlora de karaktärerna.
Faktum är att det var det som gjorde mig intresserad av Fire Emblem-serien från första början, var det att karaktärerna kunde permanent dö.
Men det är ju intressant. Men jag vill inte ha det själv. Så.
Nej, det är okej.
Det är jättetrevligt att alla andra får spela så sadistiskt, men jag vill inte ha det. Anledningen till att jag satte just Three Houses, det är att det är mitt favoritspel i serien, helt enkelt. Så inga konstigheter så. Striderna har sett väldigt likadana ut ända sedan 90-talet egentligen, för att det är inte liksom så avancerat tekniskt. Men det handlar liksom om vad man gör med de här striderna, förflyttningarna och dragen. Tankeverksamheten bakom det, helt enkelt. Det är det som fascinerar mig. Och det är väldigt roligt. Och precis som Douglas sa tidigare, det här med att längta till varje strid. Jag längtar till varje gång jag får gå in liksom i en ny fiende konfrontation.
Nice. Håller du?
Jag håller med dig, Jimmy, att det här var en av de svårare. För att det finns så jävla mycket bra combat i spel. Om man tänker, alltså, jag hade kunnat sätta ett Halo här, jag hade kunnat sätta ett Doom här. Sekiro är absolut en contender. Sifu, God of War-spelen. Jag tänkte på liksom när vi recenserade när vi snackade om Ghost of Yotei. Jag sa att bara, jag slänger aldrig bort en chans att mörda folk i det spelet. Ifall det finns fiender någonstans så springer jag dit, för att det blir aldrig inte tillfredsställande att liksom parera ett svärdslag och bara slicea halsen av dem. Men det jag tänkte på är liksom, vilket spel har combat som är roligt nog att det hade varit roligt om du bara sätter mig i en så här typ alfa, bara inga miljöer eller någonting, bara liksom ett grid och fiender som inte ens har liksom ordentliga karaktärsmodeller och fortfarande har varit roligt, och det är Devil May Cry 5. För att det är ett spel, alltså jag har ju tagit platinum med det här spelet 3 gånger vid det här laget. Jag har tagit så här typ 200 timmar varje gång.
Det är också
sjukt. Jag tog alla achievements i första versionen till Xbox och sen special edition versionen till Xbox One X och sen platinum med PlayStation 5. Och det är liksom, alltså förmodligen jag har data på detta, det är den mest sällsynta platinum jag har. Jag tror det är typ under 1% av alla som har den platinumen. Mm. För att den kräver så jävla mycket.
Det är älskvärt av dig, men det låter skitjobbigt.
Mm. Det är jobbigt. Ja, men
Stefan får steppa upp nu om han också ska ha en sån sällsynt platinum.
Han har säkert en ännu mer sällsynt platinum för att han har ju så jävla många fler platinum som jag har.
Ja, men han har inte det. Ja, men så här typ I am bread och sånt, du vet.
det
räknas inte. Det är nu får du steppa upp, Stefan. Nu bara ta tag i det med Cry 5 här nu.
Det är ett sånt spel liksom där striderna är liksom, alltså en arena med fiender är din canvas och du är målaren, och det blir alltid annorlunda för att det är liksom, du har så jävla många olika verktyg och många olika sätt att använda de verktygen tillsammans med varandra, och du slutar aldrig bli bättre på det. Så, alltså, jag, som sagt, jag har spelat det här alltså bizarrt mycket och tagit liksom S-rank på varenda uppdrag, på varenda svårighetsgrad 3 gånger om, och jag kan fortfarande se liksom andra spelare på YouTube-spelet och jag bara, hur fan gör man det? Alltså liksom bara helt sinnessjuka grejer, och det är liksom vad jag känner, det är liksom the best combat liksom, när det tillåter spelaren att vara kreativ nog att liksom stringa ihop kombos och grejer som du aldrig sett förut efter så här 1000 timmar. Ja. Men det var svårt. Nice. Alltså det finns så jävla många liksom svar man nu kan säga som ändå känns rätt liksom.
Mm. Ja, men det är så mycket spel som bara är strida liksom, så att det finns ganska mycket att välja på.
Ja.
Bra val, alla. Good job. Vi hoppar rast vidare här egentligen. Då har vi Overhated. Douglas.
Först eller?
Jag tänkte bara... Hur hade vi tänkt gå igenom hela listan med tanke på hur lång tid det tar?
Ja.
Okej. Okay. Vi har en tanke. Vi kör igenom nästa 5 och så får vi se vad klockan är.
Okej.
Okay. Yes. Vi kan ju försöka att bara liksom raska på lite.
Ja. Okej, fortsätt.
Nu kommer jag få mina fiskar varma, men här har jag faktiskt satt Assassin's Creed Valhalla. Jag tycker det här...
Skräpspel,
nej. Ja, exakt. Det var det jag förstod skulle hända. Nej, men jag är till skillnad från många andra är ju ett ganska stort fan av Assassin's Creeds rollspels takes. Jag har spelat Origins, Odyssey och Valhalla och Shadows. Alltså 100-tals timmar. Jag tror jag har gjort kanske 2 genomspelningar av Valhalla också. Sådär. Jag tycker det är ett fantastiskt spel på många sätt.
Gud! 2 genomspelningar av Valhalla. Jävlar! Vilken pärs!
Lugn nu, Jimmy. Jag vet inte att det ska bli 30.
Alltså, såhär, jag tyckte inte att Valhalla är ett dåligt spel. Liksom så. Men alltså... It's a lot.
Det är någonting bara jag gillar med just Valhalla som är... känslan av att komma till ett nytt land och bygga upp en, liksom, ett community, se det växa, samla rustningar, åka på räder, bara leva liksom vikingalivet. Nej, det är inte det snyggaste spelet i serien. Ja, det har tråkiga miljöer stundtals, absolut, även om England och liksom romar England har mycket i sig, tycker jag. Det är bara någonting. Och det har också mycket Ubisoft bloat, såklart. Men det är någonting spelmekaniskt, det är någonting sättet de ändå berättade, de har berättelserna på i sina liksom korta episoder där du tog del för del och varje del hade någonting unikt ändå att berätta och sådär. Plus att det har väldigt bra delscen. Bland annat ett av de bästa delscen jag har spelat när man får utforska lite om kelterna och sånt där. Så det är ändå också historiskt liksom... kontextualiserat på ett härligt sätt. Sen har du hela den här Valhalla-biten när du liksom träffar gudar och demoner och allt sånt där konstigt jox som man inte riktigt hänger med på samma sätt. Återigen, jag gillar bara det rollspelsgrejen. Det här är också ett spel som jag inte spelar för story på samma sätt som i Last of Us eller för den fantastiska combaten som i Batman, utan det här är ett spel som jag liksom kan bara sjunka in i och vet vad jag får. Liksom, det här är min popcornpåse. Det här är perfekt på det sättet. När man inte liksom orkar engagera sig för mycket. Men ändå känner att man gör progression. Och har en karaktär som utvecklas i takt med att man utforskar en stor öppen värld som jag alltid har tyckt om att göra. Så att på det sättet tycker jag att Valhalla är nog ett av de bästa i rollspels Assassin's Creed-serien. Så att jag vill bara tända och höja en liten fackla för det här spelet som får lite för mycket hat i mitt tycke.
All right.
Jag har lite med valt... Nej, jag är ett jävla skitspelare. Nej, jag...
Du är den som ger hatet.
Ja, precis. Du är anledningen till att Douglas har den på sin lista. Jag har valt The Legend of Zelda Skyward Sword. Som jag också tycker får oförtjänt mycket kritik egentligen. Liksom att det är typ så här att många anser typ att det är det värsta av de 3D-Zeldarna liksom. Det har ju sina problem och det var ju fortfarande liksom på en konsol som kanske inte hade den bästa kontrollmetoden, även om det liksom egentligen uppfyllde då löftet med, som kom egentligen från Twilight Princess, det här med att du ska liksom kunna ha ett svärd med Wiimoten och liksom svinga det och så. Jag håller ändå det relativt högt bland Zelda, tycker jag. Jag tycker att liksom storyn som presenteras är det bästa som liksom egentligen Nintendo har gjort. Liksom hur de porträtterar sina karaktärer och hur liksom man får följa igenom liksom från start till mål. Och det är liksom, visst, striderna blir ju lite onödiga sen när man liksom då lyckas lösa pusslarna med dem. Liksom att så här gör man och sen så är det liksom ingen större utmaning längre. Men det är väldigt trevliga tempel, det är bra musik. Det är egentligen världen i sig som det tryter på. Men annars så... Jag tycker inte alls att det är liksom ett dåligt eller kastsälla som många andra tycker.
Jag håller med. En snabbis bara. Vi gör så här, bara för att gör det enklare. Varje gång någon har någonting så sätter jag en timer på 2 minuter. Men när de 2 minuterna har gått så höjer jag handen. Och då får ni börja runda av.
Eller så gör vi bara så att vi kanske splittar det här på 2 avsnitt.
Men jag tycker Olivers lösning är bra. Och så får vi ändå se om vi inte orkar köra klart det.
Det är knöligt att få ihop alla på en gång som det är. Så nu får vi det här gjort.
Okej.
Okay. Vem var näst? Adam, va?
Det är Adam. Yep.
Jag kommer vara den snabbaste snabbisen. Tack för mig. Hej då.
Det mest överhatade spelet jag tog var Halo 4. Det är helt enkelt bara för att jag tycker de storybeatsen som de introducerar med Cortana och Master Chief ändå fungerar bra. Sen är det många saker som jag inte tycker om, som 343s jävla lore med Forerun och sådär. Det kan dra åt helvete. Det är just, jag tycker det försöker göra överlag gör det bra. Så jag tycker det förtjänar lite mer cred vad gäller storyn med Cortana och Master Chief.
Mm. Jag håller med. Åh nej, Douglas.
Nej. Nej.
Nu gick det över gränsen igen.
2 gånger på rad.
Ja, 2 gånger på rad, ja. Nej. Multiplayer är det sämsta med Halo 4. Ah, okej. Okay. Nej, jag ljög. Spartan Ops är det sämsta med Halo 4.
Men alltså, det är ändå bättre multiplayer än många andra spel, liksom, om man jämför.
Så är det.
Det är bara att det är absolut sämst i serien.
Från med det till ettan då. För att det känns weird.
Ja, det är bättre än ettan. Yes.
Mm. Amanda.
Jag tycker den här kategorin var väldigt svår med tanke på att det känns som att många av de, om vi säger, hatiska delarna som man har upplevt inom spelsfären har väldigt mycket att göra med extrema åsikter till exempel, eller sånt som inte är faktisk kritik mot spelet som kanske skulle kunna gå rättfärdiga, utan liksom rent ut sagt hat. Och där vill jag ändå sätta The Last of Us Part 2. Det finns så himla mycket orimligt hat kring det spelet. Det finns flera spel som har liknande problematik. Men det vi såg när det här spelet lanserades och hur det togs emot från, om vi säger, vissa delar av samhället, det är fullkomligt orimligt och på många sätt också rent ut sagt vidrigt. Tack för mig.
Mm. Mm. Nice. Det var jag nu då, va?
Mm.
Jag har också läst Vespar 2 här. Och det är alltså mycket på grund av, det spelet blev verkligen på grund av läckorna. Så bara, jag har aldrig sett ett spel hata så mycket redan innan någon har ens spelat det. Och det är bara, åh, en jävla she-mail döda Joel i början. Och så är liksom, då har folk redan bestämt sig för att basera på felaktig information dessutom. Mm. Att,
men det är lite som vara... det ser just nu liksom.
Ja, alltså Abby, ja, hon har stora muskler, därför måste hon vara transsexuell. Och det är en transkvinna som slår ihjäl Joel. Och därför är det typ ett stort fuck you till alla heteronormativa, men bla bla bla. Alltså, wah, jävla losers. Fan.
Det känns lite som att Last of Us Part 2 liksom är startskottet på hur liksom konversationerna ser ut idag så fort ett spel kommer.
Ja, absolut. Och jag hävdar att fortfarande att Last of Us Part 2 är typ det modigaste spelet jag spelat. För att det var verkligen en risk att göra, men ändå liksom true to the characters ändå. Och jag tycker att det passar väldigt bra. Många säger typ Metal Gear Solid 2 gjorde det först, men nej, för att Raiden kom inte och dödade Snake som en bitch 5 minuter in i spelet. Och sen tvingade dig liksom att spela som honom. Även om såklart Metal Gear Solid 2 är en liksom stark, det är ju definitivt en inspiration för det här spelet såklart. Men liksom att verkligen etablera den nya karaktären i spelet för att liksom att du ska hata henne och sen att tvinga henne att gå liksom i hennes skor. Jag tycker att det är inspirerande som fan.
Nej, men verkligen. Det sorgliga är bara att diskursen är så otroligt orimlig 95% av tiden.
Hade detta varit om film så hade Last Jedi varit på den. Ja, okej. Okay. Jag är färdig.
Bra. Då är det nästa kategori som är underrated istället. Douglas.
Jo, vi hade alla. På underrated så har jag satt Horizon Forbidden West. Det här led ju precis som sin föregångare lite av att släppas i fel tid i fel rum. Typ. Helt otroligt att det hände liksom 2 gånger om, mer eller mindre. Det här är fortfarande typ det snyggaste man kan spela på ett PlayStation. Rent grafiskt är sagolikt. Och med det jag sagt tidigare också, att jag gillar stora öppna världar, att jag uppskattar spel som liksom, de nya Assassin's Creed-rollspelen, så faller det sig naturligt att tycka att Forbidden West är ett relativt bortglömt spel, och det borde, tycker jag, finnas mer hype inför den avslutande delen i serien. Det är stort.
Har du klarat ut Forbidden West?
Ja.
Ja, okej. Okay. Jag bara tänkte att du ser fram emot nästa del. Dels är det jättebra. Men slutet på Forbidden West var verkligen...
Expansionen är jättebra. Verkligen.
Mm. Mm. Jag vill ta mig an det. Det är lite grann som med The Witcher 3. Att spela om allt igen när det blir dags för uppföljaren. Då. Jättebra combat. Alltså det, på tal om combat igen. Det håller hur bra som helst. Fanns mer att upptäcka och utforska än i Zero Dawn. Och framförallt så var karaktärerna runt omkring dig mycket djupare, och du har liksom Mass Effect liksom bredden i saker man kan diskutera och lära sig av sin omgivning, och du har basbyggandet och finns en framåtrörelse, och det finns häftiga kontraster i en jätte bara superhärlig värld att vara i. Så Forbidden West tycker jag är en bortglömd pärla i dagens liksom spelklimat. Det finns så mycket, men Forbidden West tycker jag definitivt hör hemma på, i alla fall en personlig topp 10-lista.
Jag ser Horizon lite som spelvärldens Avatar. Det är typ svin imponerande på ett tekniskt plan, och de är massivt framgångsrika. Typ alla har spelat det och alla har sett Avatar. Ingen bryr sig om det, förutom er två då.
Ja, exakt.
Sitter jag och knyter näven i fickan, Oliver. Backar långsamt ut ur rummet, vänligen.
Amanda har sin tålnäck-tatuering och jag känner inte en annan liksom som bara... Jag tänker på Horizon när jag spelar dem och sen så tänker jag inte på dem igen. Jag vet inte varför. Nu har det gått 3 minuter nu.
Inte riktigt heller, men Aloy är också, på tal om overhated, Aloy förtjänar mer kärlek också. Väldigt bra protagonist.
Strike 3. Jag skojar, jag redan på det. Det här är också en otroligt svår kategori. För att det är liksom så här, jag känner inte att jag liksom spelar riktigt spel som så här andra inte riktigt bryr sig om egentligen. Eller det har bara blivit så.
Du spelar allt.
Jag spelar ju mycket. Liksom. Men det jag faktiskt valde, och det här är egentligen en critical darling, och det är Pentiment. För jag känner att det är liksom inte så att det är ett otroligt bra spel som jag tycker det nästan det liksom aldrig kommer upp i diskussioner om att men vad är liksom bra mindre spel typ. Och jag undrar om det är för att det är liksom gjort av Obsidian, så att det är liksom, de förknippas inte med det här spelet, men du kanske har andra typ, vad ska man säga, mer liksom mindre utvecklare som liksom kanske har sin hit liksom. Medan Pentiment är liksom inte Obsidians hit. Så jag tänker att folk glömmer bort det. Men just att det är liksom så här, det är liksom en typ detektivhistoria liksom i medeltida Italien typ. Där man ska ta reda på vem som har dödat när prästen. Och sen så springer du runt. Och det liksom utspelar sig under flera decennier. Liksom. Som man får ta sig igenom. Och det är så otroligt spännande också. Alltså det är verkligen ett gripet tag i en på en gång. Och man bara såhär wow. Så att det är liksom, gillar man historia, gillar man narrativt drivna spel, så borde man absolut ge Pentiment en chans.
Det känns lite grann som att Pentiment är för Obsidian vad Child of Light är för Ubisoft. Alltså lite på samma sätt där. Att det är ett litet spel i ett stort företag som är känt för att liksom skapa så många andra upplevelser som liksom överskuggar det.
Mm, ja, lite så.
Lite sen sleeper på medeltiden.
Ja, men lite så. Ja, jättebra. Adam?
Jag tog Marvel's Guardians of the Galaxy av Eidos.
Mm.
Och striderna blir lite långa utdragna, särskilt när det liksom inte läggs till så hemskt mycket. De flesta körs likadant. Det är egentligen helt och hållet det är helt och hållet storyn och karaktärerna som håller uppe det spelet. De är typ bättre än de i filmerna, tycker jag. Så det spelet förtjänar mer uppmärksamhet för att det är ett jättebra spel. Och fantastisk teknisk presentation från Eidos också. Det är fantastiskt liksom bra ansiktsanimationer och så när de pratar med varandra och liknande. Det är ett spel som jag är väldigt glad att ha spelat. Och jag önskar att fler hade spelat det.
Bra karaktärisering. Roliga huddles. För det är en spelmekanisk grej. Man liksom går in i en huddle och så ska man ge dem liksom en så här, confidence boost. Och så får man välja vad man ska säga. Och det roligaste är när man gör en dålig confidence boost.
Och alla säger typ säger bara, det var det dummaste jag hört att spela med verket.
Drax bara, I don't understand! Och bara springer in.
Det är jag. Men också oväntat tillfredsställande emotionell avkastning.
Ja, striderna är inte roliga. Alltså de funkar, men det är inte vad spelet liksom verkligen lever på. Jag tycker också det är rätt underskattat. Amanda.
Jag höll på att säga, jag har glömt vad jag har valt, men jag orkar bara inte kolla på min lista. Jag har valt SteamWorld Heist. Det är ett spel som många kanske inte riktigt har tagit sig an eller kanske till och med inte ens hört talas om. Det är väl främst SteamWorld Dig egentligen som fått mest uppmärksamhet av SteamWorld Games bibliotek i allmänhet, skulle man kunna säga. Eller då för detta Image and Form, Göteborgsutvecklarna. Jag tycker ju att SteamWorld Heist är ett fantastiskt... Vad fnissade du om, Oliver?
Göteborg! Jag bara hejar. Ja, fortsätt.
Ja, nu har jag bara tänkt om det var någonting särskilt. Men det är ett fantastiskt strategispel. Och alltså, nu är det väldigt lite i den här världen som är unikt. Utan det kanske är snarare vilka beståndsdelar man plockar upp och hur man gör någonting unikt med dem. Men det känns liksom väldigt unikt inom genren. Det är väldigt underhållande liksom i allt ifrån hur man använder de strategiska elementen till karaktärerna och humorn. Och även liksom bara en sån sak som att man samlar hattar i spelet. Man samlar hattar genom att skjuta av dem från fiender. Alltså det är bara så gulligt. Om man gillar strategispel så borde man definitivt ta sig an det. För att det är verkligen en sån undangömd pärla som det känns verkligen som att det pratas för lite om det. I synnerhet liksom i sammanhanget. Jag har också en uppföljare som känns som att det pratades om nästan ännu mindre.
Mm. Oliver.
Här är jag Bioshock 2. Inte för att det är på något sätt ett spel som har liksom slammats, men jag tror att det hela tiden liksom sätts lite som typ den svagaste delen i Bioshock-trilogin, men jag efter att ha spelat om de här spelen jättemånga gånger, jag tycker att alltså, Bioshock 2 växer och växer medan Infinite blir lite sämre. Så jag tycker att jag skulle säga att Bioshock 2 är bäst efter ettan. Och bara roligare vapen än första spelet. Bättre liksom synergi mellan plasmids och vapen. Och många väldigt memorable karaktärer och moraliska val som till skillnad från första spelet inte är helt svart och vitt. Liksom att du har... Det handlar inte bara om du ska slakta eller befria Little Sisters, utan det handlar också om hur du väljer att hantera de olika antagonisterna du möter genom spelets gång som har liksom större implikationer på din liksom karaktär. Om man bara spelat det en gång och kände att det här var inte riktigt vad jag hoppas på, så tycker jag att man borde återbesöka det med ett öppet sinne.
Mm, nice. Douglas, vilket spel tycker du är mest overrated?
Det är en söka skydd i någon form av skyttegrav här, men jag tycker att det mest överskattade spelet i hela världen är Shadow of the Colossus.
Oj. Spicy!
Han fick den rakaste munnen.
Spelar du på PS2 eller? Nej,
jag spelar
det på Master. Är överskattat?
6 bilder per sekund.
Exakt. Det har jättedålig kontroll. Det har en jättetråkig värld. De här bästarna är de är väl rätt häftiga, men det är så jäkla frustrerande att klättra på dem. Ja, det tar emot att spela spelet överhuvudtaget. Jag tycker att storyn är... Den är ju djup, alltså det finns ju liksom, det är mer poesi mer än något annat. Men det kräver mycket av dig som spelare för att faktiskt förstå liksom verkliga budskapet och så. Jag var inte berörd, jag hade inte kul. Jag tycker inte att det här är ett bra spel.
jag gillar detta, jag respekterar det, men jag håller inte med.
Nej, och jag förstår det. Och jag köper att många ser liksom storheten i det, men tyvärr, jag är i en andra ring.
Man kan faktiskt inte säga att Douglas heller har helt fel, för att det är jävligt bökig kontroll. Alltså.
Ja, det är lite...
Ta en skärmdump nu så att vi kan behålla Adams min för evigt.
Jag skulle säga samma om Ico däremot. Jag tycker inte om Ico. Det är...
Vi har inte tid på det sättet man spelar liksom. Ja. Nej.
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 Ja, de får skjuta något ner något av mitt.
Jag tror inte att Adam kommer bli lugnare nu heller.
Ja, men det är tur att Adam får trösta Pasha i alla fall.
För att det mest överskattade spelet jag tycker är Uncharted 2.
Åh! Oh.
Ja, vilket skräp.
Nej, nu får du ju lugna dig, Kerstin.
Nej, men så här. Uncharted 2, alltså utöver liksom storyn och liksom några coola set pieces så är liksom resten av spelet är ganska usch, ärligt talat. Alltså fruktansvärda strider. Det finns jättedålig pacing i dem dessutom också, bara slänger en massa skit på dig. Och sen så tänker man då så att det här var liksom generationen där vi hade så mycket shooters och sen så kommer de undan med att ha så dålig skjutmekanik. Det är, usch, säger jag bara. Helt otroligt att de överlevde den serien med tanke på att 4 är jättebra, exempelvis. 3 är till och med bättre.
Jag skulle kunna gå så långt och säga jag skulle kunna gå så långt som att säga att 3 är faktiskt väldigt underskattat. Jag tycker att det har fått rätt mycket skit.
Ja, 3 har fått mycket skit. Det är mycket bättre än 2 det. Ja, men det har också fått mycket skit i efterhand.
Av mig.
Jag hörde nästan bara skit om 3 innan jag spelade det och bara sa, oh, det är ju jättebra.
Det är så pratar Jimmy bara underrated. Pentiment är 10 av 10 spelet.
Jag vet, jag har ju fått jättebra liksom kritik, men jag tycker att det liksom faller bort lite. Alltså, det borde liksom vara ett spel man håller ganska högt uppe, tycker jag, när man pratar om studiospel.
Det finns ju en kategori senare som man lätt skulle overlooked. Kunna blanda ihop med underskattat.
Jag håller inte med om Uncharted 2. Jag brukade göra det. Det är också ett spel som har växt för mig.
Du umgås för mycket med Adam.
Alltså jag gillar det också jättemycket. Ja. Jag har ju vandrat ganska så mycket mellan om det är det eller 4 som jag tyckte var bäst i serien.
Uncharted 2, fan.
Ja, det är de två.
Jag tycker 4 är bäst. Slutar jag bara sluta spela.
Och där var dina 2 minuter klara, Jimmy. Vi går vidare till Adam.
Jimmy är den mest överskattade.
Att Naughty Dog ens överlevde det bajset de släppte.
Mitt mest överskattade spel är faktiskt Skyrim. Det är en enorm värld med massa saker att göra, men det finns knappt något omspelningsvärde för att man spelar bara en stealth archer och det finns typ inte en enda välskriven quest i hela spelet. Allting är jättedåligt skrivet. Det är coolt att utforska, men det gör man bara en gång.
Jag håller med. Mm. Det är överskattat. Mm. Inte men för att jag inte gillar det. För att folk säger att det är ett av de bästa spelen som någonsin gjorts. Jag bara...
Ja. Jag har typ inte kunnat spela om Skyrim. No ever. Och då kan jag ändå liksom sätta mig och spela igenom Mass Effect-trilogin bara för att jag känner för det. Men Skyrim är liksom bara... Oh my god, det är så tråkigt. Oh my god, jag bryr mig inte om de här karaktärerna. Oh my god, nu är jag stealth archer igen.
Det låter som skill issue.
Nej, du är skill issue.
jag är med.
Hur hamnar man på stealth archer igen?
För att det är det mest optimala sättet att spela på.
Ja, det är OP.
Ja.
Ja.
Mm.
Amanda, vad är mest överskattat?
Mm. Jag dividerade faktiskt länge, alltså medan ni diskuterade det här, om jag skulle välja Stray. För att jag tycker att det är ett jättemysigt och gulligt spel och jag älskar katter och hela den biten. Men det kändes som att det fick så himla mycket, alltså priser, belöningar, det lyftes upp så himla högt. Och jag liksom förstår inte riktigt det.
För
jag kände att i ärlighetens namn så är det inte riktigt så bra.
Men katt?
Man hade kunnat göra mer med ett kattspel. Jag älskar katter. Det är det finaste vi har. Men jag bestämde mig för mitt andra val, Life is Strange. Och det är egentligen bara för att jag har alltid haft svårt att se storheten. Alltså jag förstår ju att man kan underhållas och... bli indragen i den här liksom tonårsberättelsen och allt den har att erbjuda, men den biten jag kom hade jag jättesvårt att bry mig om bara. Jag har ju också spelat flera av de senare delarna och det är egentligen bara True Colors som jag verkligen har tyckt om på riktigt. Det älskade jag ju. Det finns intressanta beståndsdelar, men det är någonting med Life is Strange som känns väldigt mycket som vuxna människor som skriver tonåringar på det allra sämsta möjliga sättet.
Jag håller med om My Life is Strange. Och sen också att hennes krafter bara funkar när storyn behöver att det funkar. Det gjorde mig asirriterad. Hon hade ju lätt som helst kunnat lösa detta problemet. Men nej!
Och sen är jag har liksom inte spelat klart det. Nej. Och det är egentligen inte ett svårt spel att spela klart.
Ja, men slutet är helt dumt också.
Mm.
Olski polski.
Yes, det här blir snabbt. Fallout 3 är världens mest överskattade spel. För maken på ospelbar jävla smörja. Bara direkt så här, så fort man startar spelet, bara grafik som våldtar dig i dina ögonglober. Bara pissbrunt. Allting är jättefult. Bara, det känns skitdåligt att skjuta dina vapen. Vats är bara fan vad tråkigt. Bara, du har 80% chans att träffa en i knäskålen. Och man jag vill bara nej. Fy fan. Det enda Fallout att jag gillar är serien.
New Vegas är bra. Spela New Vegas.
Det ska komma en remaster.
Fallout Shelter har ju någonting alltså.
Mm.
Det ska, ja, men fyran är också. Ja, det är mindre liksom piss gult och brunt. Så rent grafiskt tolererar jag det mer. Men det är ändå bara alltså, det här känns så jävla illa att spela och röra sig i. Men nu Vegas ska ju få
göra så mycket ändringar.
Ja, jag vet
jag inte hur mycket de kommer ändra, för att Oblivion kändes väldigt mycket som Oblivion.
Ja, vi får se. Jag tror att jag ska ge New Vegas en chans, för att jag har det har jag faktiskt aldrig ens startat. Så att, och det är det folk säger, eller vissa säger att det är bäst. Men
du kommer inte gilla New Vegas om inte du gillar Fallout 3.
Förmodligen. Ja, jag är färdig.
Ja, vilket spel behöver en remake, Douglas?
Men nu i skrivande stund, för jag var inne på Need for Speed Underground. Men där har vi ju kommit överens om tidigare i podden att det får liksom Playground Games gärna göra ett nytt spel av i samma genre. Så jag skulle nog säga alltså en remake från grunden som vi kommer se av typ Ocarina of Time vill jag gärna se med typ hela Metal Gear Solid-serien. För att jag har inte spelat dem. Och de känns inte liksom inbjudande nog att vilja damma av liksom de gamla versionerna. Utan hela serien med den nya kontrollen, gärna uppåtad grafik och sådär, hade nog varit riktigt nice att ha. Så att alla spel ser ut som femman blir det väl. Och spelas på samma sätt typ rakt igenom. Ja, det landar i. Det hade varit nice.
Har du spelat Delta Snake Eater?
Nej.
Där har du en bra inkörsport. Vi får ju se ifall de gör ettan efter detta eller vad det nu blir. Men
men då säger jag specifikt ja, Metal Gear Solid 1 då. För att det hade jag velat haft.
Jag hade också gillat det.
Ja, med tanke på att det går inte att spela liksom. Alltså de gjorde en remake till GameCube, men det går inte att spela någonstans. Utan på GameCube.
Nej, men det är en dålig remake också.
Det är så dyrt också. Ja, det är kul när jag spelar.
Ja, det är inte dåligt nog att vara värdelöst. Men ja, man har hoppats på mer i dagens klimat.
Ja, men det tror jag också. Jag valde, och det här är inte ett spel som har fått flera olika versioner redan, men inte så som jag vill ha det, och det är Pokémon Röd och Blå. Och det här har vi också pratat om i podden hur många gånger som helst. Att jag hade velat att man skulle ta då, istället för att de remakes som har fått, de är ju liksom Pokémon Röd och Blå fast med annan grafik. Men jag vill att man ska ta upp det och göra en stor 3D-värld av dem. Och liksom verkligen liksom bara blossa upp det så att det känns så att man verkligen utforskar kartan, liksom att det blir stort. Och då är det inte Pokémon Company som ska göra det, utan då är det Monolith som får göra det, som gör Xenoblade-spelen. För att de har ju liksom... De har ju krutit i sig att göra stora världar och dessutom monster i dem som beter sig som liksom djur snarare än liksom att de dyker upp helt random på en gräsplätt och går runt. Så det är det jag vill säga. kommer aldrig hända förmodligen. Nej. Om vi får en typ Pokémon Röd remake så kommer det se exakt ut som, alltså det kommer vara att det här är samma karta som jag gått igenom i 30 år.
Jag hade hellre sett att Level 5 skulle göra.
Ja, alltså
hade visst varit... heter de så, de som gjorde Nino Kuni spelen.
Precis, det hade varit fantastiskt om de faktiskt hade, det finns ju faktiskt en någon person som har liksom gjort då typ en liten konceptvideo hur ett Pokémon hade kunnat se ut i 3D och ser ut som liksom artworken från Röd och Blå. Det är också fantastiskt. Det hade man också kunnat göra. Men jag vill liksom att kartan liksom ska, men tänk typ så här Breath of the Wild liksom, en sån stor karta med olika grejer. Det hade varit coolt. Adam.
Mass Effect.
Ja.
Jag vill ha en remake av Mass Effect för att det är en fantastisk story. Men bara om man hade kunnat... Det märks att BioWare fokuserar på några små saker väldigt väl. Och sen allt annat var liksom, vad har vi budget kvar för? Och ihopslängt. hade de kunnat göra typ en revision av allt side content och kunna förfina det, så hade det kunnat vara liksom perfektion. Så det hade jag velat ha en remake av.
Jag och Jimmy körde mer eller mindre stensaxpåse om vilket spel vi skulle välja för just remake-frågan. Och där blev det Jimmy som valde Pokémon och jag valde Final Fantasy 6. Inte för att spelet som så behöver en liksom ny version, utan att det har varit fascinerande att se liksom en liknande uppsnoffsning som sjuan har fått. Det är en så otrolig berättelse som jag aldrig liksom själv har spelat klart, utan liksom bara fått den återberättad eller sett den på video och liknande, med mycket intressanta karaktärer. Det är liksom en väldigt mörk berättelse också som jag tror hade gjort sig väldigt bra liksom i en modern kontext.
Hade du velat haft en remake som typ Final Fantasy 7?
Ja, men lite så. Ja. Jag trodde det var det jag sa, men jag kanske missade lite ord mitt i.
Det var exakt vad du sa.
Det var det. Jag funderade på något annat i 2 sekunder. Så...
Det var Jimmy eller jag som hade fått en stroke.
Ja, nej, men för jag bara läste en grej som jag började hålla koll på och sen så missade jag det.
Var det din Waifu Hunters uppdatering?
Nej.
Okej.
Okay. Jag har valt Deus Ex. Jag vill ha en remake av originalet, Deus Ex.
Det ska väl komma någon, va? Det
kommer en remaster.
Eller var det bara en remaster?
Den sköts upp för att den såg för jävla ut.
Ja, jag vill ha en så riktigt andra, liksom...
Det kanske aldrig kommer.
Det kommer komma. Det tror jag. Men jag vill ha liksom en ordentlig from the ground up, liksom ambitiös, extensive, verkligen påkostad remake av Deus Ex. Vi har aldrig spelat originalet längre än ett par timmar. Och det är ett sånt spel som det känns gammalt vid det här laget. Jag hade gillat att köra en modern version av det.
Nice. Och då tar vi Criminally Overlooked, Douglas.
Det är lite lurigt hur man skulle gå tillväga, men det här tycker jag är ett av de typ bäst fungerande spelen någonsin. Och det finns liksom inte så många som har spelat det som det faktiskt förtjänar, och det är SnowRun. Man kan lätt summera att det är liksom Dark Souls fast lastbilsimulator. Så att du kör liksom frakt i otillgänglig terräng och ska göra allt i din makt för att inte fastna i lera typ. Och så har du hur många olika fordon som helst, du har hur många olika uppdrag som helst. Och gillar man liksom simulationsspel som jag mer eller mindre uppvuxen med, mycket flygsimulator, mycket tågsimulator, mycket sånt, så är det här den perfekta balansen mellan spel och simulation. Fantastiskt kul att bara plocka upp och utmana sig själv att ta sig från punkt A till B och hitta den bästa vägen dit. Otroligt djup. Jag tror de har släppt liksom 5-6 år nu av content och liksom med typ ett DLC-paket varannan månad eller något, så du har liksom några hundratals kartor snart att köra på. Och så vidare. Så att det är ett spel som får jättemycket uppbackning av utvecklarna och en jättestor spelarbas. En väldigt nischad spelarbas, men en hängiven spelarbas ska jag säga. Som ser det här spelet. Men det är ju liksom ganska smal approach att ha ett lastbilsspel i lervälling. Det liksom lockar kanske inte marginalspelaren. Så att SnowRunner tycker jag är ett spel som ska lyftas i alla sammanhang och hyllas för det det gör.
Hade inte vi det här på en jubileumstream för några år sedan? Jag får med att Johan spelade det då.
Det är mycket möjligt faktiskt.
Det kan vara att mitt minne sviker mig att det är något helt annat. Det känns ju som att jag har spelat det, men jag vet att jag inte har spelat det. Men det är förmodligen för att jag liksom har sett det på nära håll.
Jo, men det är mycket mer att vi hade faktiskt. Det är ju väldigt mycket ett Johan-spel.
Jag känner det också. Förlåt, jag ska försöka avbryta mindre. Eller hoppa in mindre. Strunt samma, någonting. Adam, eller du har inget, glöm allt jag sa.
Det jag har spelat av allt, det är Elle's Heartbreak. Som är, ja, numera är det 10 år gammalt. Som är ett svenskutvecklat spel. Där det egentligen går ut på att man hackar sig in liksom i världen. Genom ett kodspråk som är gjort för spelet. Som man får lära sig. Och så får man liksom typ, ja, men du löser pussel helt enkelt genom att sitta och ändra i koden. Typ låsa upp dörrar, ändra färg på lampor och etc. etc. Så det var ju liksom ett sätt för utvecklarna att få folk att bli nyfikna på kodande och använda det som en del liksom i speldesignen, vilket är väldigt spännande. Inte helt därför jag tycker att det var liksom så himla bra, utan det är också att man är liksom en person som precis har flyttat hemifrån, man hamnar i den här konstiga staden och så får man liksom umgås med folket som bor där och liksom lära känna och hänga liksom med folk. Och det var liksom ett väldigt mysigt sånt spel som jag känner att folk liksom det, liksom... det ligger lite på så här typ kanten på att kunna blossa upp och bli jättestort, men inte tillräckligt många spelare, tror jag. Fantastisk musik. Fantastisk art direction. Och så tycker det är verkligen jättebra. Så jag tycker att många, många fler borde spela. Adam?
Jag tror faktiskt Prince of Persia, The Lost Crown. För... Mm. När Ubisoft till slut släpper ett bra spel efter flera år, så köper inte tillräckligt många det.
Nej. Så, Min är också ett sånt spel som borde ha spelats mer snarare än att...
Mm. Så det är ett spel som liksom... Kom igen, de gjorde ett bra spel. Det var ett vettigt Metroidvania. Kom igen. Så Prince of Persia tog jag.
Jag tänkte på det senaste igår. Jag minns sommaren när jag spelade igen. Och liksom, vill typ göra det igen. Det var jättebra.
Mm. Jättebra spel.
Jag försökte göra teckenspråk åt Jimmy att ge mig min mobiltelefon och det gick ju måttligt bra. jag antar att det var min tur.
Yeah. Ja.
Det spelet som jag tycker är kriminellt förbisett är Unpacking. Jag har nämnt det många gånger i den här podden förut, men det är ju liksom en upppackningssimulator där man går igenom flyttlådor i olika perioder av en persons liv, och att det liksom framförs ett narrativ genom de saker som personen tar med sig, hur den nya omgivningen ser ut och vad man kan utläsa av den. Det är verkligen ett otroligt litet spel. Och det känns som att det fick viss uppmärksamhet naturligtvis som liksom ett fint indiespel när det kom, om det var så här 2021 eller någonting sånt i den stilen, va?
Ja.
Eller 2022.
2021 eller 2022.
Ja, det var tidigt 20-tal i alla fall. Men det känns som att ganska så få har koll på det, ganska så få har spelat det, och det känns som att det hade verkligen varit rimligt att fler hade gett sig in i det. Återigen, för att få en sån här upplevelse att spel kan vara så himla mycket mer. På ytan är det liksom bara att du ställer saker på rätt plats och att det är tillfredsställande för hjärnan liksom med den här sorteringen. Men det finns liksom så mycket underliggande i spelet som verkligen fängslar åtminstone mig som spelare. Jag tyckte det var ett jättefint spel på alla sätt och vis med en underbar berättelse om liksom att växa upp, att få sitt hjärta krossat kanske, att börja om på nytt, vad som händer med en person genom livet och vad man tar med sig och vad man väljer att lämna bakom sig. Jättefint, verkligen.
Ja.
Yeah.
Bra. Oliver.
Jag har valt Arcane's Prey som Criminally Overlooked. Inte för att, som sagt, de flesta som har spelat det är överens om att det är riktigt jävla bra, utan det är för att det, liksom, det sålde inte så jävla bra. Vet inte fan om det gick med vinst ens. Vilket är jättesynd.
Ingen av de flesta spel har gått typ med vinst. Förutom de största serierna. Det var därför de sålde sig själva.
Ja, det, och det
är grovt. Sålde sig själva.
De sålde sig själva.
De sålde sina kroppar.
Ja, men det var därför Microsoft kunde köpa dem sen.
Det är synd för att Arcane gör svin. Bortsett då från vampyrspelet som jag glömt namn, Redfall. Bortsett från Redfall så gör Arcane svinbra spel. Och Prey är verkligen, alltså, makalös sci-fi så här immersive sim med jätterikt omspelningsvärde och en jävligt cool rymdbas att utforska.
Var det typ häftigaste introsekvensen i ett spel också?
Ja, svincoolt. Lite som...
Fan vad bra det spelet är.
Ja. Lite som... Har jag blandat ihop det? Det är lite Total Recall, att han typ inser att hans... Nej. Jag har nog inte ens sett Total Recall. Nej. Men det är liksom att man inser att ens, liksom ens värld och ens liv inte är som det man verkar.
Ja, kul. Cool. Vi är genom hälften. Vi har bestämt att vi kommer ta en paus här, för att annars kommer vi få sitta här i 2,5 timme till. Ish. Kanske. Eller inte. Vi fortsätter med del 2. Kanske nästa vecka. Kanske senare. Vi får se hur det passar i våra scheman. Men tack till er som har lyssnat i alla fall. Så här långt. Och jag har också sett att ni har skrivit in med era egna listor också. Men vi tänker att vi tar dem nästa gång vi kör del 2 helt enkelt. Så har vi det färskt i minnet.
Och glöm inte att skriva kommentarer om man har sådana till Foundation-avsnittet. Vi ska ju prata om Apple TV Plus-serien nu på fredag. Och vi ska släppa det fredagen efter, är tanken. I och med att vi försöker ju liksom släppa det som en liten fredagsfika, skulle man kunna säga. Så passa på, skriv in, gör det antingen naturligtvis i någon podcast-app eller om man vill göra det på Instagram eller Facebook till exempel. Det uppskattas.
Men det är sagt, så hörs vi nästa vecka. Och till nästa gång vi ska prata om resterande då 10 spel var.
Då blir slagsmål.
Ja, de jobbiga kategorierna är egentligen över. Men kom ihåg bara att Uncharted 2 är skräp. Acceptera inga andra åsikter. Det är usch och fy.
Ja, men det finns fortfarande 10 kategorier till som du kan ha fel på, Jimmy.
Nej, jag har bara rätt. Jag kan ta fel. Det är omöjligt. Hörs nästa vecka. Hej då!
Puss, Jimmy.
Hej!